Snack avsnitt 524. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå.
Och Adam.
Hej.
Hejsan Adam. Jo. Kul att du är med igen, och då har man hängt med så vet man också vad det är dags för. Vi ska gå igenom vår Fantasy Critic Liga, eller månadsuppdatering för mars egentligen.
Det stämmer.
Eftersom
har vi bestämt
det
att vi gör en varje månad?
Alltså jag har tänkt att vi ska göra en varje månad, och sen tror jag att vi typ kanske får ha paus någon gång i sommar när det inte händer någonting. Mm. För att jag tänkte att det är onödigt att uppdatera någonting där man inte har gjort någonting. Så vi får se hur vi gör. Men tanken är just nu i alla fall att vi kör månadsvis. Och nu händer det en del grejer, så att det passar rätt så bra. Mm. Det har ju släppts en del spel nu i mars. Och det är spel, vi har kvar spel som släpps nu i mars. Och sen så händer ingenting förrän typ slutet av april. Så vi får se om vi kör någonting i april eller om vi kör början av maj. Och sen kör typ i juni och sen kanske har paus i 2 månader eller något sånt. Jag vet inte. Jag har inte bestämt mig. Vi får se lite hur det går. För det kommer ju ut... det kommer ju nya datum inte hela tiden.
Mm.
Eftersom man börjar allt bli närmare och närmare. Och sen så är det de här kanske lite mindre spelen som man känner att ah, det där har vi inte tänkt på eller något liknande. Men vi kör väl igång på en gång egentligen och pratar om ligan.
Ja.
Jag låter väldigt glad för att det går bra för mig.
Ja.
För just nu så har vi en liten rundown här. Så har vi då att vi har Adams publisher som heter Gimme Money Corporation. Som ligger just nu på sista plats. Med 13,41 poäng. Med 3 spel släppta. Och 6 stycken spel på väntlistan som man har draftat.
Mm.
Sen på 3:e plats då har vi Olivers publisher som är Pappasnusk förlag AB med 13,84 poäng. Med 1 spel släppt. Ja. Och 11 kommande spel.
Det var 1 släppt spel hittills.
Ja, det är lite förvånande faktiskt med tanke på hur tätt schemat har legat nu i början av året.
Ja, men jag tog ju några riktiga låg, eller hur säger man, lågoddsare. Sådana som vad fan, oddsen är against me. Jag kan inte prata.
Det är både högt och lågt.
Jag tog några drafts som var liksom, som var att jag vet inte ens om de här släpps. Så att jag har kört väldigt unsafe.
Mm.
Men så Tekken 8 är det enda jag har som har släppt, så det gav mig de här 13 poängen som var tillräckligt för att ge mig en 3:e plats över Adam som har 3 släppta. Så att
det är inte fy skam.
Nej.
Nej, Adam gjorde ju en riktig nitlott där som vi kommer till senare.
Men jag ligger bara 0,4 poäng över. Så att...
Ja, för att du gjorde också en lite dum counterpick.
Nej, jag ska berätta sen exakt hur jag tänkte.
Du ska förklara dig, okej. Okay, ja. Sen har vi på andra plats har vi då Amanda med sin publisher Under all kritik AB på 53,41 poäng med 4 spel släppta och 10 kommande.
Inte heller dåligt.
Nej, inte heller dåligt. Och sen har vi då jag på första plats med Space Hat Incorporated med 93,59 poäng med 5 spel släppta och 7 kommande spel.
Ja, du har valt bra.
Ja, och jag kommer ihåg när vi draftade, jag var lite nervös för jag tog väldigt många spel som släpptes tidigt. Och hade det varit liksom många nitlotter där så hade det kunnat varit lite svårare då att komma igen från det.
Ja, men, för du tog så många liksom riktigt osäkra kort som Final Fantasy och ja, men... fucking Dragon's Dogma och...
Jag fick ju dess...
Okej,
till mitt försvar. 1. Jag draftade sist och fick tag i Final Fantasy 7, vilket hittills är det spel som har gett högst poäng. Och Dragon's Dogma var ett av de spelen jag draftade sist.
Ja, jag var inte säker på Final Fantasy Rebirth i början av året. Och om min åsikt hade reflekterats mer i kritiken så hade det inte haft så många poäng.
Du menar om alla andra hade haft mindre fel?
Precis. Om man haft mer rätt så hade det inte varit 93%.
Jag prioriterade ju Like a Dragon Infinite Wealth över Final Fantasy VII Rebirth. Det var ju på sätt och vis lite dumt. Men det var ju ett spel som också fick ganska så mycket poäng.
Ja, men jag, alltså det var ett bra pick. Jag hade nog i början av året känt mer åt Like a Dragon än Final Fantasy, helt enkelt för att för mig var det så många frågetecken kring Final Fantasy. Det bara, det kommer bli en bloated mess. Vilket det är, men folk gillar det. Så att...
men jag tänkte, det är Final Fantasy 7. Folk älskar det. Så att det...
Sen så i och för sig, bloated mess, like a dragon. men ja.
Ja, men ska man, ärligt talat, ska man prata om bloat där mellan liksom Rebirth och Like a Dragon, så är det liksom, de spelar lite olika ligor där också.
Ja, det gör de.
För att det är liksom så här att, vad ska man säga, det bloat som finns i Like a Dragon är så pass utanför liksom huvudstoryn om du så vill. Utan det är liksom verkligen så att här har du en hel aktivitet du kan ändra dig. Alltså likheten då med Rebirth är egentligen Queen's Blood. Som känns liksom som en liksom ordentlig grej.
Medan
liksom,
åtka, ja.
Ja, medan Like a Dragon har ju så här, du har ju typ det här hela Pokémon-grejen som är en hel grej. Du Sujimon. Har hela Sujimon, ja precis. Sen har du den här Animal Crossing-ön som är en grej. Och sen har du, vad är det mer? Ja, det är massa liksom grejer. Så att det är liksom,
crazy
det,
delivery.
Ja, men det är lite på ett annat sätt nästan. Men jag tänker,
crazy
vi kan
delivery!
Ja, jag tänkte vi börjar gå igenom de spelen som vi har draftat för en liten recap. Och sen så liksom går vi igenom de förändringar som listan har haft sen dess. Så jag tänkte att eftersom Adam, du är på sista plats, tänkte vi börja med det.
Okay.
Då ska vi se. Och de här spelen har då Adam, Gimme Money Corporation, draftat sedan tidigare. Och det är ju Homeworld 3, Star Wars Dark Forces Remaster som har släppts och gav dig 11 poäng. No Rest for the Wicked, Black Myth Wukong, Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed, Pacific Drive som gav dig 10 poäng. just det, det var de du hade då sen förra gången. Och sen kommer då ditt första draft sedan senast, och det är ju Alone in the Dark som dessutom gav dig minus 7 poäng för att det inte kom över 70. Så hur tänkte du här?
Jag tänkte liksom det dröjer så länge innan nästa spel på min lista släpps, och jag tyckte att Alone in the Dark såg okej ut. Jag tittade på någon förhandstitt och sa liksom, det verkar lovande. Och så tänkte jag, några enkla poäng kan jag få, men chi fick jag.
Så dåligt förtroende för det varumärket år 2023.
Jag tänkte det kunde inte vara lika dåligt som här Alone in the Dark 360-spelet.
Jo, det kan det.
Det var inte så dåligt.
Nej, men det kan. Men alltså...
Nej, men det verkar ändå gediget. Och vad jag har hört av folk som har spelat det, så är det liksom, det är inte dåligt. Men det är liksom inte särskilt intressant heller.
För att,
så, ja.
Jag hade ju också funderat på Alone in the Dark. För att jag hade gärna sett att det spelet hade liksom fått en typ Resident Evil remake. Och sen liksom mer åt det kalibern då. Även om de inte är Capcom. Men jag tänkte såhär, jag vågar inte drafta det. Och sen så såg jag att någon hade bildat på det. Samtidigt som jag såg en tråd på Reset Era där någon hade typ spelat de första liksom typ 2 timmarna och bara såhär, det här är inte bra. Och jag bara, så ska vi se vem som vinner den draften. Och sen, när det var du som vann den då, Adam, jag bara, counterpick direkt.
Så du fick 7 poäng på den?
Jag vet, jo precis, jag fick 7 poäng. Exakt.
Såhär. Du och jag hade ett litet bidding war om vem som skulle få counterpicka detta.
Ja,
det var jag tycker om det att ni kämpar om mitt förfall.
Nej, men jag tänkte att jag ville ha några bonuspoäng. Det var ju det jag såg framför mig. Och för att om vi inte använder våra counterpicks, då får vi minus 15 när året är slut. Så det är liksom så att man får ha lite is i magen vad man ska counterpicka, men det måste ju också göras.
Precis, och jag vet att du har sagt att du har rätt mycket pengar kvar, så när du har budat så har du jag budar $1 på det här spelet eller bla bla. Så jag tänkte att den här snåle fan, jag sätter $2 för att vinna den här counterpicken.
Ja.
Det borde räcka, tänker jag. Och jag har också spenderat mer pengar än dig hittills, så att jag har inte lika mycket pengar på att slänga. Och så var jag hemma hos dig i lördags, var när Amanda var i Italien. Och vi tittar på varandra och bara, vi har båda counterpickar på det. Och jag frågade, hur mycket har du budat? Han bara, jag tycker inte säga. Och jag bara, okej, I och för sig, det hade inte jag heller gjort. Och då, medans jag vet inte om du var på toa eller om du var ute med valpen, så gick jag in och höjde mitt bud.
Till hur mycket?
Till $3.
Wow, vilken effort!
Du gick också och höjde ditt bud, bara för att vi visste nu att okej, okay, det står mellan oss. Du höjde till $15.
Ja, för jag tänkte säga bara, Oliver kommer lätt sätta 10 när han vet att jag också har budat på det.
Och då hade jag vunnit ändå.
Det sjukaste är att jag hade vunnit ändå, för att jag hade budat $5 för första börsen.
Ja. Ja, jag fick ju slösa lite pengar för, men alltså det, du spelar verkligen ut mig där, för att det är ju här jag känner att det är här man borde lägga liksom lite matigare bud.
Ja, men speciellt när du visste att jag också hade budat.
Ja,
för då blir det liksom det blir ett mind game här, för då är det så här, okej, men hur mycket liksom kan du få mig att försöka buda extra mycket bara för att jag ska få pengar, eller liksom när känner man att det räcker? För att då tänker jag så här, säg att säg att ett nytt Super Mario spel kommer. Och det får liksom, det får ett datum i vinter. Hade du också ett sånt spel typ budat $3 och tänkt att ingen annan budar på det?
Nej, och så här är det ju också att jag kände att det är för tidigt på året för att lägga så mycket pengar på en counterpick just nu.
Ja, det är sant. För att som var så osäker.
Särskilt eftersom att, för att sen, du och jag ligger på, ja, vi har båda $69 kvar. Nice. och då har du lyckats vara betydligt mer sparsam med dina spelbud än vad jag har gjort. Alltså jag har ju lagt så här, ja, jag tror jag la $7 på Indiana Jones.
Ja,
och så
jag
har lagt
liksom
6 här och där. Ja, precis, det var ju det som jag tänkte. Ja, men liksom, det var bara,
precis när vi hade börjat med det här så tänkte jag så här, nu måste jag liksom testa spelplanen lite. Jag vet ju inte hur många, alltså hur ni kommer reagera, eller om ni ens kommer vara inne och titta särskilt ofta. Så att jag la en och tänkte att ja, men vinner jag den så vinner jag den. Då är det liksom, det är fine. Men då eftersom ni också går in och uppdaterar så måste man ju säga okej, då måste man ju spela lite.
Nej, men så att om jag hade vunnit denna, vi säger att du la mindre än mig, så hade jag legat på 67 och du hade haft 80, 84 nu.
Ja.
Men för att du vann den på 15 så ligger vi lika. Så att jag känner att jag hade gärna haft den counterpicken. Men inte till vilket pris som helst.
Men jag är den som har varit mest ekonomisk. Jag har $86 kvar.
Ja, men det är balansgång alltså.
Ja, för att det är också att vi kan ju välja att ta de pengarna vi inte spenderar i år, kan vi ta med oss nästa år. Om vi vill.
Kan vi? Ja.
Jag tror man kan göra så. Så det får vi avgöra. Om vi ska göra det.
Clean slate tycker jag.
Ja, okay. Tycker det låter som en bra idé.
Så fort vi ser något så här, det där är så ett Amanda-spel som man har budat på, jävlar vad man trissar upp.
Då kan man ju kasta in handduken i år och bara, ja, jag är okej med att inte vinna, spara alla pengar och sen bara typ superspända 3 år senare.
Ja, fast samtidigt så har man ju, alltså första draften är viktigast fortfarande. Men sen är det ju också att jag ska se om det går till nästa år faktiskt, att kunna göra så att man ser vem som har budat vad och hur mycket. För att just nu är alla bids låsta. Liksom, jag kan inte se om någon annan har biddat på någonting, vilket jag tycker är lite tråkigt.
Det kan du efter torsdag.
Nej, du kan se vad som har biddats på. Du kan inte se vem som har biddat på det, eller?
Ja, nej, det kan man inte.
Nej, det är det jag vill. Liksom, för att, då kan
jag vet
man
inte om jag...
Nej, vi får se. Det behöver vi inte diskutera nu. Adam, har du spelat Alone in the Dark?
Nej, jag har inte haft råd att köpa det också. För jag har köpt så många andra spel. Men jag är fortfarande nyfiken på det. För jag, som sagt, det är ett survival horror-spel med ganska bra skådespelarinsatser överlag och sånt. Så ja,
jag har sett ett par positiva recensioner om det, så att det är inte ett hysteriskt dåligt spel.
Typ aloneinthedarkfans.com.
Nej, men vad heter han? Skillup. Rekommenderar
ja,
det.
Och vad heter han, Freeman någonting, någon australiensisk videorecensent också. Så jag har sett några som är någorlunda positiva till det, så det har sina positiva sidor, men det är ganska underwhelming år 2024.
Alltså 63 är ju liksom egentligen inte katastrof. Det är det, det, är det man inte får glömma bort, att det är liksom inte det duger kan man säga.
Ja, det betyder att det är en hidden gem. Så om 10 år kommer det vara mycket mer uppskattat.
Ja, vad fan, ett av mina favoritspel är ju första Deadly Premonition. Och det är liksom all over the place. Och det är det typ det sämsta. Eller det bästa sämsta spelet jag har spelat. Men sen har du också budat på Sandland.
Ja.
Sandland,
det är baserat på en manga av Akira Toriyama som tyvärr gick bort nyligen. Dels så har de släppt en demo, det verkar okej. Okay. Och de har även släppt en ny... De släpper nu en ny serie som finns på Disney Plus baserad på samma story och manga. Min förhoppning är dels att det är bra spel, men också att alla recensenter världen över är så ledsna över Akira Toriyama att de ger det här spelet extra poäng.
Extra poäng. Lite solidaritet för en person som faktiskt inte kan bry sig längre.
Det är liksom det. Vi hyllar honom och arga fans blir lite arga på oss.
Har du testat det emot?
Jag laddade ner det, men jag har inte... inte ordentligt, nej.
Jag fattar.
Men det jag har sett ser trevligt ut. Det ser fint ut.
Mm.
Så Akira Toriyamas stil har fungerat överraskande okej med cel-shaded under åren.
Ja, gud ja.
Och i spel och så.
Jag tror att om det är någon av spelen du har på din lista nu som kommer slå hårdare än vad vi kanske trodde, så är det No Rest for the Wicked, för att det har varit mycket previews på det. Och jag har inte hört någonting dåligt om det i princip. Och det ser riktigt bra ut.
Ja, jag tänkte ju buda på det. Och så såg jag såhär, vad fan, Adam har ju redan... Han draftade ju det fan på en gång. Så att det var...
Det är ju från Moon Studios. De är ju duktiga.
Men Adam, du hade ju droppat ett spel också.
Ja, jag släppte Phantom Fury.
Varför?
För att dels... Så såg jag liksom videor och sånt om folk som hade hunnit spela demot som kom under Realms Deep vagansat för några månader sedan. Och det var inte helt positivt. En del tekniska problem, ointressant AI och massa sådana saker som gör att det inte riktigt känns så kul som det borde. Sen också så är ju utvecklarna Slipgate Ironworks. Och deras namn används lite här och var, men... Det är också en studio som har släppt ganska många dåliga spel. Bland Graven som var inte bra alls. Och det släpptes hyfsat nyligen. Och det är även en studio som i princip halverades av Embracer. Och stampats ganska mycket på dem. Så det, jag fick bad vibes. Även fast jag får såklart hoppas att det är bra spel. För jag vill köpa och spela det själv. Men... Jag kände efter Alone in the Dark att jag kanske borde inte riktigt bara ta spel jag är intresserad av på min lista.
Jag fattar. Det där med Embracer, det var ju så att jag fick upp på LinkedIn att det var någon spelstudio som sökte efter så här, community manager. Och jag bara, jag kollar på liksom, för att nyfiken liksom. Och så var det typ så här, den här studion ägs av Embracer Group. Jag bara, det känns risky business.
Det är risky att kolla på.
Ja, men verkligen.
Det är risky att kolla på spelindustrin nu överhuvudtaget just nu liksom. Ännu mer med Embracer.
Ja.
Alltså jag bara kollar här i december 2023 la åtminstone hälften av Slipgates anställda de blev avskedade under restructuring, så jag bara Och demo som de visade var inte helt superduper. Så jag bara, jag tar inga chanser just nu.
Nu hoppas jag att det spel kommer ut och är typ 10 av 10.
Alltså, min mage säger att det kommer hända bara för att jag släppte det.
Precis.
Ja, men du kan ju alltid bjuda dig tillbaka det.
Ja.
Så att det är liksom inte helt kört. Om inte så här typ Oliver känner bara blir väldigt så här Phantom Fury-entusiast.
Nej, jag tror att det var en rimlig dropp att göra faktiskt.
Ja.
Baserat på de grejerna.
Ja, men spännande. Du har ju en hel del kvar att buda på, Adam.
Ja, jag är sådär. Det är så många saker. Vi vet ju inte ens typ hur andra halvan av året egentligen ser ut. Så det är liksom, jag vill ha mer datum innan jag börjar buda vilt. Men samtidigt vet jag att det finns ju flera andra hökar här som också kan ta snabbt. Så ja, jag får sätta mig ner och spana lite mer.
Mm. Ja, men det är väl liksom också det jag känner så här, typ att vi har ändå budat rätt så mycket på olika spel. Och det är så här att man måste ju hejda sig lite, för att man vill inte liksom vara fast där typ i september och ha väldigt lite utrymme kvar och se att alla andra har tagit ikapp.
Mm, mm.
Och känner liksom så att shit, det är knepigt. Ja.
Mm.
Men då går vi över till dig då, Oliver, som ligger trea. Och som sagt, så här ser ju din lista ut då. Elden Ring, Shadow of the Erdtree, Tree, Senua's Saga, Hellblade 2, Metroid Prime 4, Tekken 8 som gav dig 20 poäng, Star Wars Outlaws, Metal Gear Solid Snake Eater, Indiana Jones and the Great Circle och Visions of Mana. Och det var de pixen du hade sedan sist.
Yep.
Sen så har du draftat Warhammer 40K Space Marine 2.
Mm.
Och det här känns som ett spel som inte vi har typ pratat om alls.
Nej.
Det är ett spel som jag har pratat om med Oliver. Och så tar han min information jag delar, vänskap med honom, och bara, men du spelet tar jag.
Alltså, jag vill minnas att du har liksom sagt flera gånger, eller jag hade glömt det, för att häromdagen så frågade jag, jag pratade med en bekant om Marine 2. Och så sa jag till Adam sen, vad fan, vi kanske kan spela co-op i Marine 2. Jag visste inte att det hade co-op. Han bara, jag har sagt det typ 1000 gånger. Jag har försökt få det och liksom hoppa på det hype train. Jag vet inte, det var inte det att jag fick någon ny information om detta, eller att jag hörde någonting eller såg någon ny preview. Det var att, jag tror att det var samband med Helldivers. Och så kom jag tänka på detta bara för att liksom skjuta ner monster och grejer. Och så kollade jag upp det och jag bara, det här ser fan riktigt vast ut. Och förra spelet är tydligen rätt omtyckt. Kom en massa år sedan. Så jag vet inte, jag la ett bud på det. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag la. Jag vet att Adam hade också budat på det ungefär samtidigt. Så vi var i en battle och jag vann.
Ja, och där ser man då att Gimme Money Corporation körde en liten Oliver där och budade hela $1. Medan Olivers pappa snuskförlag AB budade 6.
Alltså, jag antog här liksom bara, vem i det här gänget har ens koll på Space Marine 2, tänkte jag. $1.
Jag visste att en i det här gänget har koll på Space Marine 2, så jag la 6.
Det står det, för det slog på stort.
Jo.
Ja, det är starkt. Men du vann ju, så att det är liksom inga konstigheter.
Nej, jag hoppas att det är kanon.
Yes, och sen budade du på Mina the Hollower.
Det här funderade jag på redan i början, alltså vår initiala draft.
Yes, samma här.
Mina the Hollower är Yacht Clubs kommande spel, och deras förra var ju Shovel Knight. Shovel Knight är
just det.
Asjävla skitbra. Och vad är det? Ja, det kom 2014. Så att det är några år sedan.
Herregud, det är 10 år.
Ja,
det är sjukt.
Men de har ju släppt DLC om Shovel Knight 37,000 gånger.
De har ju släppt 3 väldigt liksom matiga expansioner till Shovel Knight. Så att de har jobbat på det spelet liksom länge. Och de har varit supportstudio för några andra projekt och liksom lite spin-offs och grejer. Men det här är deras liksom nya kommande liksom riktigt stora mainline Yacht Club spel. Och det är precis som Shovel Knight var liksom väldigt deras liksom tolkning på typ ett Mario eller ett Mega Man. Så är detta Link's Awakening i princip. Alltså det ser ut som Link's Awakening.
Och det är liksom typ så här, alltså det ska vara typ som ett Game Boy spel, eller?
Ja, men
det är lite åt det hållet, precis, tror jag.
Fast snyggare än vad ett Gameboy-spel hade varit.
Sen vet inte jag liksom heller om de kör, är spelet widescreen, eller kör de också den här
jag gissa att det är widescreen.
Fyrkantiga varianten. Ja, jag vet inte. Jag vågar inte svara på det. Men det är i alla fall ett Gameboy-spel, typ den klassiska äventyrsspel på Gameboy som är inspiration till det här. Precis som Shovel Knight var ju liksom mycket NES.
Ja. Mm. Anledningen till att jag inte tog det direkt är för att det har fortfarande inget datum. Det har inte ens ett år. När kickstarten lanserades så var deras target slutet av 2023.
Mm.
Och det är helt och hållet det jag baserar det på. Och jag bara, alltså, det är inte omöjligt liksom att de har expanderat scopet på spelet längre och att det försenas med mer än ett år. Men jag bara kände, jag tar risken, men jag har ändå tagit så mycket risker så att liksom, varför inte? Jag hoppas att det inte försenats mer än ett år liksom längre än deras target.
Mm. Ja, nej, men det, jag hoppas att det kommer ut. Och sen hoppas jag att det suger bara för att du har tagit det. Men så känner jag för alla spel på din lista, bara så du vet.
Ja.
Och sen Prison Architect 2.
Ja, det här var bara någonting. Jag bara kollade på, liksom, okej. Okay, för att jag började få lite panik. Jag bara, jag har Metroid, jag har Snake Eater. Och jag droppade ju, som tur var, Death Stranding 2. Men jag har liksom lite för många spel som jag känner är antingen väldigt nära slutet av året, vilket gör det liksom större chans att om det blir en även en kort försening så går det in i nästa år, som typ Star Wars Outlaws. Så jag behöver någonting som släpps om inte allt för lång tid. Och jag kollade på en releasekalender och såg Prison Architects 2 och jag har för mig att, menar, jag vet, Emma spelade en jävla massa. Du spelade en jävla massa det första.
Nej, jag har faktiskt inte spelat. Jag äger Prison Architect.
Nej, okay.
Och jag har aldrig spelat det. För jag köpte det i samband med att typ Emma och Robin spelade. Och var typ helt lyriska,
ja, Robin,
över det.
Var
det. Och det blev aldrig att jag spelade. Ja, alltså.
Nej, men jag vet att första spelet var omtyckt. Mm. Och jag kände att, ja, men det känns som en liksom säker. Dels säkert är att det kommer i år för att det har ett datum och säkert på att det i alla fall ger mig pluspoäng. Jag är inte säker på att det kommer ge mig massiva poäng, men någonting i alla fall.
Mm. Ja, men det, jag hoppas att det är bra. Eller ja, nej, jag hoppas att det suger, menar jag. Förlåt.
Ja,
men jag kommer ihåg att det var så kul för att en berättelse som Emma berättade var det att hon fattade inte typ att hon försökte stävja knark- och smuggelhandeln i hennes fängelse. Mm. Och hon lyckades inte ta tag i det. Och sen jävlade mig lyckades hon fånga en fånge som hade smugglat in så jävla mycket telefoner att det typ bara drällde ut mobiltelefoner från henne när de liksom typ letade efter honom. Så att det var...
De hängde honom upp och ner och bara skapade honom.
Jag kommer ihåg att det var så jävla kul. Och sen har du också draftat Stalker 2, Heart of Chernobyl.
Ja. Och det här är, jag kan ingenting om Stalker. Det här är verkligen också en liksom shot in the dark. Jag vet att, alltså, det utvecklet i Ukraina för det första. Och jag vet att det var ju tänkt att släppas i fjol. Men givetvis kriget liksom försenade produktionen. Och jag vet att liksom de släppte en video, liksom flera devs gick och liksom signade upp för armén för att försvara sitt land, vilket är liksom, det är sjukt att man ska behöva göra, men det har varit mycket, jag tror att nästan på grund av kriget liksom mer snack om Stalker 2 än vad det var innan. Helt enkelt för att det är en liksom studio i Ukraina och Stalker är ju det första spelet med, det är gammalt nu.
Mm, släpptes ju precis på konsol.
Ja, de släppte en samling där, ja.
Ja.
Och det första spelet måste jag bara dubbelkolla. Släppte Google suger, men för flera år sedan.
Ja, men det är gammalt i alla fall. Och sådana här uppföljare som har tagit så här många år på sig.
2007.
Ja. 2007, ja, helvete. Mm.
Känns som att det typ var igår. Det har... 2007 alltså.
Nej, men det hade sina... det är en kultklassiker helt enkelt.
Ja, men jag känner liksom att jag typ stöter på folk som bara, jag tyckte Stalker var så jävla bra, jag ser väldigt mycket fram emot uppföljaren. Jag kan ingenting om det, men jag hoppas att teamet i Ukraina har någonting väldigt speciellt på gång och att de får ut det i år.
Ja, jag hade själv funderat på det, men jag vet att det hade varit lite prat om, de hade visat något demo i slutet av förra året och sånt. Och då, det såg inte riktigt lika tekniskt avancerat ut som tidigare visningar, men det kanske har varit in progress bild och sådana saker. Så jag själv avvaktade lite från det, men annars hade jag också ögonen på Stalker 2 innan. Och sen var jag också rädd för ännu en försening, för att det regnar bomber om dem.
Så jag menar, ja, nu, ju mer jag tänker på det, desto mer nervös blir jag över detta nu, för att kriget är ju liksom inte över än. Det är mycket möjligt att de behöver liksom mer än ett år extra än vad de trott.
Olivers panik är väl lite temat för hans lista också. Men det kommer vi till.
Ja, det blir verkligen så här panik. Kör en printscreen och sen lägga ut på Instagram så här, det här är alla titlar som Oliver har panik för, det vill säga alla utom Elden Ring.
Elden Ring känner jag mig rätt trygg över. Jag känner mig, jag skulle säga att de tre spel jag känner mig mest trygg i är Elden Ring, Hellblade 2 och Indiana Jones, för att jag känner att de lär släppas i år allihop, och de lär ge mig poäng.
Ja, precis. Alltså,
vi får ju se
det kan ju vara lätt att känna sig nervös när man liksom inte har spel som har släppts än, och sen så får andra folk poäng.
Precis. Men vi får se hur bra Hellblade 2 och Indiana Jones blir, men det ska mycket till för att de ska ge mig minuspoäng i alla fall, känner jag.
Ja, ja, det måste nästan vara katastrof liksom.
Och sen kommer vi till min nya counterpick.
Och där har du Black Myth Wukong sen tidigare. Och sen så counterpickar du Rise of the Ronin.
Ja.
Why?
Så här. När du nämnde det för några veckor sedan, att för varje oanvänd counterpick, vi har 3 counterpicks var, och för varje oanvänd counterpick vi har kvar i slutet av året får vi 15 minus. Och jag bara, shit. För att counterpicks tycker jag är det som är absolut svårast. Jag menar, det hänger helt och hållet på att någon av oss väljer någonting som inte är bra. Och generellt sett så väljer vi grejer som vi tror på. Och man tror på dem av olika anledningar. Liksom pedigree av studion och sådana här grejer. Och jag tror inte att vi kommer få så många Alone in the Darks under året. Så för mig handlar det om att vad är det... Jag kände bara att jag behöver använda en counterpick snart, så jag inte ska sitta och oroa mig över detta på nätterna liksom. Så jag tänkte, av allting här, vad är det som jag liksom tror kan hamna närmast 70?
Ah.
Och Rise of the Ronin stod ut. Dels för att det var nära release, så att liksom det var ganska, det fanns inte så mycket chans för Amanda att liksom hinna droppa det. Och som sagt, det fick 76, så jag fick bara 6 minuspoäng, vilket är precis vad jag siktade på. Liksom att jag vill ha någonting... Det är bättre än 15 minus. Liksom.
Som andra ord känner du att du tjänade 9 poäng.
Precis. Precis, jag räddade 9 poäng. Och jag menar, jag insåg ju såklart att alltså, Alone in the Dark, av de här 2 som jag hade lagt bud på att counterpicka, Alone in the Dark var ju definitivt det som jag trodde minst på. Och där tänkte jag liksom, det är ganska goda chanser att jag faktiskt får några pluspoäng på den kanten.
Om inte hade varit så snål.
Ja, precis. Rise of the Ronin, fanns ingen liksom möjlighet i min hjärna liksom att det skulle ge mig poäng. Det var bara att jag ville förlora så lite som möjligt. Och jag vet inte liksom, alltså om jag kollar på alla spel vi har draftat, det är väldigt få av de här som jag ser ens har en chans att hamna under 70. Om inte någonting går åt helvete. Det är kanske typ att jag visste inte tillräckligt mycket om det här Moomin-spelet. Nu ligger det på 81, men liksom det kanske jag hade kunnat tänka, liksom, jag vet inte, det kanske jag hade kunnat landa på 70. Men man kollar på liksom resten av Adams picks. Det finns ingenting där som jag känner mig trygg i att counterpicka utöver Alone in the Dark. Liksom Avowed. Okay, ja, jag har redan counterpickat Black Myth bara för att jag är inte säker på att det kommer bli så jävla bra.
Du, de har faktiskt gått ut med att de ska ha full ray tracing med stöd från Nvidia, så jag har höga förhoppningar på det spelet.
Ja, det är möjligt att den kan bita med arslet. När jag counterpickade det så var det liksom... jag vet inte, det är bara en känsla. Jag tycker liksom att det är så här typ kinesisk studio som aldrig gjort någonting, eller som, vad jag vet, de kanske har gjort hur mycket som helst. Men jag känner inte till dem. Det är ett sånt spel liksom som, jag tycker att man ser så här på Twitter eller på Facebook eller på Reddit, så här bara, åh, kolla det här supersnygga spelet. Jag bara, som jag vet bara är liksom, det här är ju bara liksom en vertical slice som någon slängt ihop i Blender typ. Så att jag får lite det liksom så här, bara fake-spel. Vibbar.
Ja, nej, men jag har också känt mig lite så nervös över Counterfix för just av samma anledning. Så att där kommer någon välja något som är, förutom Adam då, kommer välja något som är då, alltså liksom som kommer hamna lägre. Men samtidigt är det så att man vill ju fylla alla sina poster för att ha chans till så höga poäng som möjligt. Så rätt som det är så kanske man måste ta något som man inte är helt säker på. Och då får man ju liksom snabb och näbba på det.
Ja, jo. Jag vet inte. Counterpicks tycker jag är absolut svårast.
Mm. Ja, det är därför vi har bara tre också. Så att det har varit lite jobbigt här. Fem counterpicks, det har varit skitjobbigt.
Så visst, det, liksom, i ett vakuum låter det inte så smart att counterpicka Rise of the Ronin. Men målet var bara liksom, jag vet att jag kommer gå minus, men jag behöver bli av med en counterpick-slott. Mm.
Jag trodde för övrigt att Rise of the Ronin skulle få högre poäng. För att typ en vecka innan release så kom det lite preview och sånt. Och där tyckte jag ändå folk var relativt positiv. Alltså, mer positiva än vad det fick. Kändes det som.
Ja, det landade precis det jag kände att det skulle landa. Ja. Mid-70s. Bara för att jag, kind of funny var bara, nej, jag vet inte. Det är okej. Okay. Och Skillup gjorde en video som hette I do not enjoy Rise of the Ronin. Jag såg så många bara, det är okej. Okay. Jag menar, det är whatever. Liksom. Mm.
Det var ju någon titel på en artikel som var Rise of the Ronin is the best open world game of 2013.
Ja, precis. Så att, liksom, jag hörde ingen säga liksom, att men det här är ett liksom, dåligt spel. Det är bara att det här är som så mycket annat och det gör inte tillräckligt mycket unikt för att det ska liksom, jag spelar bokstavligen vad som helst liksom, inom den här sfären. Mm.
Ja, jag har ju sett Amanda spelade nu i veckan och det ser ut som ett open world Wulong typ. Och då känner jag så här att ja, men då är Wulong mer spännande för att man slipper all den här bullshit runt omkring.
Ja, men så att det landade ungefär där jag trodde det skulle landa och jag är helt nöjd med att ha gått 6 minus för att 15 minus, det är fan mycket. Alltså.
Ja, men det är det. Speciellt om man inte har så mycket poäng. Förlåt. Då har vi Amandas Publisher under all kritik AB som ligger på andra plats just nu och det här var Amandas pick där vi avslutade förra gången. Så har vi Like a Dragon Infinite Wealth med 20 poäng. Hades 2, Earthblade, Prince of Persia The Lost Crown med 17 poäng. Frostpunk 2, Rise of the Ronin med 6 poäng. Lorelei and the Laser Eyes, Snuff King Melody of Moomin Valley och Alan Wake 2 Night Springs.
Som fick
11 poäng. Gud, det glömde jag helt bort. Som fick 11 poäng. Och sen dess har Amanda legat i. Alltså hon har draftat ganska många spel efter det. Så att första spelet som du har draftat är Open Roads.
Det stämmer. Det är ju Fulbrights nästa spel. Och det känns ju som att de är väldigt bra på att berätta en historia. Och om det här spelet kanske faktiskt blir någonting, så känns det som att det skulle kunna få ganska så höga poäng. Det har ju varit lite problem med utvecklingen vad jag har förstått. Och lite problem på studion. Men förhoppningsvis så har de ju lyckats hålla ihop det nu.
Var detta det som hade någon känd skådis?
Ja, Kerry Russell. Spelar mamman.
Kerry Russell, ja precis.
Känd från Felicity och The Americans och Mission Impossible 3.
Och Rise of Skywalker.
Ja just det, där var hon också med. Ja. Den bangen Rise of Skywalker.
Gift med världens sexigaste man.
Men jag är singel.
Ja, den missar hon något annat. Hon är gift med världens näst sexigaste man då.
Ja, och sen
har Amanda också draftat Stellar Blade.
Det stämmer.
Det här störde mig.
Störde det, Oliver?
Ja, för att jag skulle gå in och lägga ett bud på det och så såg jag, det går inte. Någon har det redan. Jag bara, fuck.
Sådär, ja.
Nu kommer demo om 4 dagar.
Ja, så varför...
Hoppas du suger.
Varför draftade du den då?
Nej, men alltså grejen var att jag var lite inne på Svamprikets liga. Och jag såg att de hade kommit igång så in i Norden. Och hade draftat otroligt många spel. Så jag kände lite också att jag behövde få lite fart. Och se till att jag verkligen fyller listan. Och att jag faktiskt försöker hitta titlar och norpa titlar framförallt.
Ja, det har ändå gått 3 månader på det här långa året.
Jo, men det är väldigt många spel som förmodligen kommer att komma senare. Jag menar, på min lista har vi till exempel Earthblade och vi har Lorelei and the Laser Eyes. Vi har Hades 2. De har inga datum. Vet inte ens om Hades 2 kommer att liksom släppas i liksom full utgåva i år ens. Så nej, det känns ju lite svajigt på vissa spel och just därför så kan det ju vara bra att ha lite spel som kommer lite närmare i tiden. Och Stellar Blade kommer ju i april. Och jag kände att det såg lite near automatiskt ut. Lite åt det hållet. Och att jag vet att många har jämfört de två spelen. Och liksom fans av near har liksom varit sugna då på att ta sig an det. Så därför kände jag att men det här skulle ju faktiskt kunna få en del poäng. Om det liksom är någorlunda roligt att spela. Och dessutom kanske har en vettig berättelse. Eller en berättelse som folk gillar i alla fall. Det behöver inte vara vettigt nödvändigtvis.
Ja. Det var ett sånt. Precis som med Prison Architect så kollar jag. Liksom, vad kommer här liksom på första halvan av året. Eller i alla fall mot sommaren ungefär. Och Stellar Blade dök upp. Och jag har sett, det har varit på flera sådana här PlayStation showcases. Så att det är ändå liksom någorlunda high profile. Jag har inte varit jätteintresserad av det för jag tycker att jag är inte så jätteförtjust i designen. Men det ser välgjort ut. Och så ser man liksom det är så mycket bass kring det bara för att det är så mycket röv och tuttar.
Och där får man ju liksom automatiskt bara, pluspoäng känner jag.
Ja men det här är typ the woke mind virus killer of games liksom. Och kvinnor får ha sina liksom kvinnliga former i spelmediet igen. Det här ska definitivt köpas. Så jag vet inte. Jag trodde att det var liksom up for the taking, men du hade redan tagit det.
Ja. Och sen har du draftat Braid Anniversary Edition.
Korrekt. Det är ju nämligen så att Braid är ju liksom ett väldigt hyllat spel rent historiskt. Och det är ju ett spel som var med i den här tidiga indievågen dessutom. Skapat av den oerhört excentriska Jonathan Blow. Och dessutom ska ju det här spelet också komma med en hel del nya banor vad jag har förstått.
Ja, så jag tror att det här 35 nya banor. Någonting. Och det var för att jag och Oliver diskuterade det här. För vi var så här. Kunde man drafta Braid? Liksom för det...
Så vi sa det först när vi gjorde det här från början så var liksom man får inte ta typ director's cuts och sånt och då därför jag sa okej, men då kommer inte jag drafta Last of Us Part 2 Remastered.
Ja, men jag tror inte man kunde ens drafta det.
Nej men precis, jag har för mig att det liksom finns någon form av block.
Ja, det liksom finns en block på någon som man inte får drafta för att det var exakt samma spel och vi var så här, men är inte Braid samma spel du vet?
Men tydligen inte, det ska komma ganska mycket nytt material. Vara
men Last of Us inte heller exakt samma spel. Du har ju fan ett helt nytt jävla läge. Och typ...
Oh, wow! Ja, nej, men... det är exakt samma spel.
Ja, men alltså, kampanjen är ju samma, men det finns ju nytt material. Det är inte bara en re-release.
Jag tänker att man får utgå lite ifrån de spelreglerna som helt enkelt finns utifrån sajten. Och så får man liksom... testa sig fram lite grann och dig. Den här gången fungerar det för mig uppenbarligen.
Ja, vi kan ju overrida själva också, alltså reglerna. Så att det är, hade vi sagt att nej, vi får inte välja det här men Last of Us hade gått, hade vi bara kunnat sätta in en override och så hade det gått. Men ja, så att det var ju, men det ska komma nytt material till också. Så att, och jag vet inte, när vi draftade...
När vi draftade,
visste vi att det skulle komma nytt material till remakerna? Vad skulle du säga då?
Jag vill bara erkänna att jag tycker inte om Braid. Jag spelade när det kom för några år sedan. Och jag bara, åh, det är jättecool mekanik. Och sen kom det ut en dinosaurie i ett slott och bara, the princess is in the castle. Och jag bara, fuck you, on the nose. Stängde av spelet och rörde det inte igen.
Ja, det är bra.
Jag har inte
det är klarat väldigt
det.
Svårt sen.
Det är otroligt svårt och just därför har jag inte klarat det. För att jag är för korkad och inte tillräckligt fingerfärdig uppenbarligen.
Samma här. Men alltså, det är jättebra spel rent mekaniskt. Det var bara att jag direkt bara, det här spelet känns preachy och så slutar jag spela det.
Jag är inget jättefan av Braid heller, men jag helt enkelt för att min hjärna kan inte hantera den här typ time-mekaniken. Och så är jag inte så förtjust i hur det ser ut.
Det är väldigt speciell stil i det.
Ja.
Nej, men jag tror att det här kommer ge dig poäng, garanterat.
Ja, det är säkerligen. Och sen är det Final Fantasy 14 Dawn Trail.
Final Fantasy 14 är ju ett väldigt uppskattat spel, rent historiskt. Och där kände jag ju verkligen att när det kommer en ny expansion, eller vad de nu vill kalla det, så kändes det som ett klokt val att faktiskt ta det.
Mm.
Det här är ju ett av de mest populära liksom, levande spelen av denna sort.
Mm. Det är det som gör att alla älskar Final Fantasy 14 utan originalet. Som blev sågat med fotknölarna. Så de tog typ 1,5 år på sig att göra om hela spelet.
Ja, men precis. Men det är ändå väldigt imponerande att verkligen så här, som Fågel Fenix resa sig och göra någonting helt annat som dessutom har blivit tokhyllat.
Mm. Jag är så sugen på att spela Final Fantasy 14, men det är så här typ att grundspelet ska typ ta 50-60 timmar att klara. Och det är så där. Alltså det är liksom, det är okej. Och sen så expansioner är de som är riktigt bra, men det tar så lång tid att komma dit. Och jag säger, jag vill spela annat också.
Jag har lekt med tanken för länge sedan, men samtidigt MMO, man måste vara social.
Fast de har gjort ett ganska bra jobb faktiskt att du kan spela hela spelet själv.
Okay.
Så att du kan spela som ett singleplayer-spel utan problem.
Fast man betalar månadsavgift för det.
Ja, men det kan du göra, men du, om du kör trial någon konsol eller något sånt, så kan du spela, och bara du inte aktivera, alltså typ, jag vet på Xbox nu i alla fall, så du får inte aktivera att du äger spelet och du måste köra trials, och då kan du köra igenom hela grundspelet plus 2 eller 3 expansioner helt gratis. Japp.
What?
Så att om du tar det här erbjudandet med Xbox Game Pass Ultimate, att du liksom äger spelet, då har du bara 30 dagar på att göra det, men kör du bara trials så kan du spela liksom allt det typ. Helt gratis utan att betala månadskostnad. Men då är det vissa saker som du inte har tillgång till, men det är liksom, det typ spelar ingen roll enligt de flesta, utan det är bara att köra på. Så att bara du inte uppgraderar från trial så är det lugnt.
Kanske får prova på vad
ja, ja, men det, jag har varit lite sugen på det, men ja, tid och sånt. Och sen sista spelet du har röstat är The Alters.
Ja, när vi såg visningen där det här spelet utannonserades så satt jag och smygbudade på det typ sekunden efter att datumet hade kommit upp. För att det såg så himla spännande ut.
Ja, det är det spelet.
Ja, precis. Det är det spelet. Mm. Och det är ju 11-bit Studios nya titel förutom då Frostpunk 2. Och jag kände liksom att idén var så otroligt fascinerande. Det var det enda som fångade min uppmärksamhet under den visningen. Och det handlar ju mångt och mycket om att man skapar liksom nya versioner av sig själv för att till slut kunna komma fram till en lösning på ett form av mysterium. Jag tyckte att det var liksom en väldigt annorlunda variant av ett form av mysterium som jag verkligen kände hade någonting eget. Och därför ville jag vara snabb på det, för jag tänkte att den här skurkaktiga Jimmy förmodligen skulle bjuda på det också.
Hade jag inte en tanke på. Och...
Du hade inte det?
Nej, jag känner att det är för ett osäkert kort för min gedigna lista.
Oj. Kommer äckliga flynet igen.
Ja, precis. Jag övar på det medan du var borta.
Det är This War of Mine-utvecklarna.
Precis. Och Frostpunk.
Ja. Yes. Och sen har du kvar din counterpick på Senua's Saga Hellblade 2.
Mm, som jag fortfarande hoppas ska bli försenat igen.
Ja, det hade ju varit katastrof om det hade hänt faktiskt.
Men jag tror faktiskt inte att det kommer liksom underskrida 70. Så därför hoppas jag att det ska försenas.
Nej, det hade varit jävligt, ska man säga, synd för Microsoft om de liksom inte lyckas med någonting av det släpp.
Alltså jag tror det kommer bli en critical darling. Det liksom, ja, det har en intressant historia antagligen. Och ja, så jag tror att det spelet kommer få ganska bra recensioner.
Får hoppas att det inte får det. Jag skojar bara. Ja. Jag ska inte vara så neggig på alla spel. Men det är så kul att säga
jag
att alla
att
spel...
inte får det.
Jag hoppas bara att mina typ 18 spel jag har läst i år, de enda spelen som får bra betyg. Och då hoppar vi över då till min lista.
Du är redan motbevisad.
Nej, alltså alla mina... Ja, okej. Okay. Ja, några bangers har ju slingrat sig förbi min hand, ska man säga. Men då har vi min lista då. Space Hat Incorporated. Och där har vi Final Fantasy VII Rebirth på 26 poäng. Hollow Knight Silksong. Persona 3 Reload på 18 poäng. The Plucky Squire. Dragon's Dogma 2 på 18 poäng. Silent Hill 2 Remake. Paper Mario The Thousand Year Door. Path of Exile 2. Unicorn Overlord på 18 poäng. Och Mario vs. Donkey Kong på 7 poäng. Vilket var ju en... Det var jävligt synd för min egen del. Att det inte var bättre. Och sen senast då så har jag draftat två spel. Där det första är Metaphor ReFantasio. Som är... som är Atlus nya spel. Alltså de som utvecklar Persona och Shin Megami Tensei-serien. Och det här jag har liksom varit lite så här att ska jag buda på det eller ska jag inte buda på det, och jag har ändå sett ganska mycket positivt buzz kring det här spelet. Jag kan tänka mig att de som recenserar det här spelet är riktiga såna här Atlus-nördar, så jag hoppas att det liksom ska vara ett spel som faktiskt blir lite av en critical darling. Och jag tror inte att det typ har någon chans att kanske komma över 90, men jag tror att det kan landa någonstans på 80 nivåerna liksom. Och sen det andra spelet jag har draftat är Animal Well, som är, det här hoppas jag blir en riktig så här indie-pärla, för att det har utvecklats av en person, har varit i utveckling under 7 år. Det är ett Metroidvania som ser jättebra ut, och det fick ett datum typ för någon vecka sedan bara. Så att jag bara, så fort jag såg det datumet, jag bara, det där har chans att bli liksom en hit. Så att jag...
Alla de boxarna betyder minst 90.
Ja, jag hoppas att det verkligen blir så här, typ att det här är en ny klassiker. Så att jag hoppade snabbt på den och hoppades att ingen annan skulle ha koll på det. Så jag fick det för mina $5. Så att jag känner mig riktigt nöjd över det. Jag tror liksom att jag hoppas att det blir riktigt bra. Och att folk liksom kommer bara, oh, det här är det bästa sen skivat bröd typ. Och sen har jag ju fortfarande counterpick på Metroid Prime 4, och sen counterpickade jag ju Alone in the Dark för, och fick 7 poäng därifrån. Så det är så ligan ser ut just nu. Är det något spel ni känner att ni hade önskat att ni hade tagit som ingen har draftat?
Tänker jag inte.
Nej, men alltså som har släppt. Som har släppt. Som något man har missat.
Ja, jag önskar jag tog Helldivers 2.
Ja.
Ja.
Så det var ju många som såg förbi den.
Och Balatro.
Ja. Och Balatro. Ja, det är ju verkligen ett spel som man känner bara fan att man missar den liksom.
Ska annars se, så vet jag inte.
Nej, jag bara tänker vilka har släppts liksom. Som liksom inte redan är tagna på listan. Så för mig är det ingenting jag känner, ah, det här skulle jag ha tagit med sånt.
Nej, och sen så har vi ju nu, vi har ett spel till i mars som ska släppas, och det är Open Roads. Och sen så är det först i slutet av april nästa batch av spel som släpps. Och då är det ju Sandland, Stellar Blade och Braid Anniversary Edition. Och sen så tricklar det ut lite i maj där på med Prison Architect 2, Animal Well, Homeworld 3, Hellblade 2, Paper Mario. Och sen är det Elden Ring i juni. Och det är det som vi har draftat hittills då, som är kvar. Så det ska bli spännande att se när höstens release börjar komma in. För att där känner vi att man vet inte mycket där. Och det är inte, ja, förutom Adam då, som har jättemycket kvar att drafta, så börjar vi andra ha fyllt på ganska bra.
Ja, det kan ju finnas en del av Silent Hunters där.
Ja, och då är det också att man måste försöka få den där Silent Hunter innan man vet att det är en bra Silent Hunter. För att man kan inte liksom... Som typ Dave the Diver förra året var en sån grej som man såg att det fick tid. Alltså det var liksom, då var det ju för sent. Det, liksom, det fick man veta var bra efteråt. Och det var ingenting som man hade koll på innan. Så att det är ju... Ja, det är spännande.
Ja, men det var lite samma sak med Balatro egentligen. Det kom ju också lite grann från ingenstans. Folk älskade det.
Ja, och ändå hade det varit med i typ så här Steam Next Fest-grejer, så att det har varit demos på det och folk har spelat och liksom tyckt om det. Men det liksom har varit svårt att... Det har liksom inte kommit till mina öron, så att säga.
Jag hade inte hört ett dyft om det.
Nej. Så att, ja, men det är spännande. Ja, men kul. Så det var statusuppdatering för ligan den här gången. Och vi har ju pratat rätt mycket, men vi har ju också spelat två större spel den här veckan. Jag tänkte vi kan börja med Rise of the Ronin, som vi redan har rört lite vid. Och det har ju du spelat, Amanda.
Ja, jag ska inte hålla mig så jättelångdragen i och med att jag inte spelat så jättemycket av det. Än så länge. Det var ju nämligen så att jag kom ju hem 7 på morgonen i lördags. Och då hade jag ju liksom fått recensionsspelet. Och du hade laddat ner det åt mig. Så gulligt. Så jag satte mig och spelade det först i lördags. Och idag är det ju måndag. Så jag har inte hunnit med så extremt mycket, i och med att det finns en hel del annat som man behöver ta tag i som vuxen människa för det mesta. Men som sagt, Rise of the Ronin är ju Team Ninjas nya spel. Och när jag började i alla fall intressera mig lite för det, när det visades upp första gången, så visste inte jag att det skulle kanske bli lite mer åt Souls-like-hållet, utan jag hoppades att det skulle bli lite mer action-äventyr. Men som sagt, jag har ju bitit tag i det här i alla fall. Och jag ska säga att det märks att det här är lite outforskat territorium för egen del. För att jag är kanske inte helt 100 på vad det här jag pysslar med egentligen. Även att jag faktiskt som sagt gör mitt bästa. Blev förbannad redan i tutorialen. När man skulle göra en counterspark, som det kallas. Och fick till 3 stycken godingar på rad. Och sen så var det någon annan counterspark-kombination som man skulle göra. Och lyckades inte få till det typ trots att det skulle vara i mångt och mycket samma sak. Men det är egentligen inte så jätteviktigt för själva berättelsen. Men som sagt, jag är ju liksom inte jättehemma i den här typen av spel. Och har nog en del att lära. Men Martin har ju varit så gullig också och sagt att han hade kunnat tänka sig att hjälpa mig lite grann. Och jag kommer nog att ta det förr eller senare. Men som sagt, man spelar ju som en Ronin, som det kallas. Och... det är ju helt enkelt en herrelös samurai egentligen. Jag tror att det i mångt och mycket översätts lite som alltså lösdrivare eller liknande.
Patrask eller vad
det är. Han är inte patrask, men en person som helt enkelt är kringvandrande på något vis. Och det här är ju en karaktär som... har en form av svärdstvilling, skulle man kunna kalla det. För mig att det kallas någonting liknande i spelet. Vilket då innebär att när man startar spelet så får man skapa 2 stycken karaktärer. Som man helt enkelt får utforma på vilket vis man vill. Jag satt ju och kollade på dig, Jimmy, när du gjorde din karaktär i Dragon's Dogma 2, och det kändes ändå som att de här karaktärskaparna var ganska så lika faktiskt i hur mycket och hur detaljerat man faktiskt kunde gå in på det hela. Så jag satt ganska så länge i den här och skapade en manlig och en kvinnlig karaktär på ganska så mycket detaljnivå. Först trodde jag att man skulle välja en av dem, men det visar ju sig att man behöver båda 2 liksom med i spelet. Så när man startar spelet så är det egentligen att man har blivit upplärd som det här svärdstvillingparet då. 2 barndomsvänner blir det emot och mycket av en faktion. Och då blivit lärda samurajer helt enkelt. Och allt som hör det till. Och man har liksom fått lära sig konststycket egentligen i att strida. Och ganska så tidigt så separeras man från sin svärdstvilling, vilket innebär att man får välja vem av dem man vill spela. Så innan dess så får man helt sonika testa dem båda. Känna på dem, skifta mellan dem. Och det är någonting som också återkommer spelet igenom, att man kan skifta mellan olika karaktärer som man faktiskt har med sig. Så man har liksom sin skapade karaktär. Och sen så har man då olika typer av kompanjoner som man också kan spela som. Vilket gör att det blir lite mer dynamiskt, vilket jag uppskattar. I övrigt så förstår jag ju väldigt mycket den här kommentaren om att det är ett väldigt bra 2013 open world-spel. För det känns liksom inte som att det bidrar så himla mycket till nyskapandet. Om man skulle säga så. Alltså det är ett ganska så fint spel med väldigt många trevliga miljöer. Jag är ju väldigt svag för de här röda träden till exempel som man bekantar sig mycket med i början. Men i övrigt så känns det absolut inte som någonting som kommer att ta en med storm. Inte än så länge i alla fall. Får se lite grann hur berättelsen fortgår. Men jag har ju lajat omkring mest en del. Man får en häst ganska så tidigt så det blev lite lätt att jag började rida runt och samla resurser och liknande för att kunna ha med mig till exempel då olika typer av hälsobrygder och sånt i och med att jag är så otroligt dålig på det här spelet.
Mm. Det ser lite ut som Ghost of Tsushima at home.
Ja, faktiskt. Alltså det var lite det jag tänkte på egentligen. Alltså, Ghost of Tsushima har ju en väldigt säregen stil. Och där så känns det som att fokuset har legat väldigt mycket på det. Medan det här kanske har varit lite mer åt fokuset gällande till exempel striderna. Att det liksom är det som är det centrala i och med att det är en studio som är känd för att utveckla lite kniviga spel, om man säger så. Men inledningsvis får man ju också välja två stycken vapen som man har med sig. Och jag valde ju katana för att om man kan välja svärd så ska man välja svärd. Det är lite min filosofi. Och sen så valde jag ett spjut också. Jag tänkte att det var bra att ha någonting med lite räckvidd. Man gillar ju ett gott spjut.
Vad så... fanns det för andra vapen att välja med då? Alltså förutom katanan och spjutet?
Oj, nu minns jag inte exakt.
Ja, men liksom vad för typ? Är det typ så här dolkar? Fanns det pilbåge? Liksom...
Pilbågen tror jag inte finns med från början. Utan det är olika typer av handvapen.
Mm.
Men det är faktiskt någonting som kommer senare. Man får kaststjärnor till exempel. Man får ett amerikanskt gevär. Man får också en pilbåge utanför ett sånt här bandittillhåll. Så det finns ganska många hjälpmedel ändå. Och det tycker jag är ganska så skönt. För i och med att jag är så otroligt kackig på den här typen av spel. Och inte känner mig så fingerfärdig. Så är det ganska så skönt att man ändå kan ta sig an de här banditerna eller liknande på lite eget vis. Det känns ju som att smygandet passar mig ganska så bra där. För att helt plötsligt så står man där och så har man liksom en skurk på vardera sida, en framifrån och sen så har man en varg som biter en i arslet. Och då har man det liksom inte kul. Utan då får man ju liksom helt enkelt satsa på att sitta där på ett tak, pilbågkanon i skallen, smyga på sig någon bakifrån till exempel och hugga den till exempel. Så jag tror att de taktiska element som man faktiskt kan ta till i det här spelet gör att det kanske går att skräddarsy den här upplevelsen lite mer till mig.
Vill du säga något, Oliver, för att du räckte på handen?
Jag vill bara flagga för att jag har lite frågor.
Ja, men börja ställa dem.
Är det mycket menypill?
Alltså, det är väl inte så jättemycket tycker jag. Inledningsvis får man ju välja lite grann vilken stil man vill använda sig av. Om man kanske vill fokusera mer på styrka eller mer på intelligens, mer på karisma och liknande. Och då lutar det lite mer till dess fördel inledningsvis. Men sen så finns det ju naturligtvis en form av färdighets... träd till exempel då. Som man kan gå igenom. Vilket då gör liksom att, att det kan öka upp de olika färdigheterna. Och kanske balansera ut det hela lite mer om man så vill. Och med den här grundformulan också som man väljer. Så finns det också vissa vapen som föredras. Jag kanske inte kollade så jättenoga på det. För att jag tänkte att jag ville ha ett svärd. För att det är viktigt för mig. Men som sagt, det finns vapen som rekommenderas utifrån vad man väljer för stil helt enkelt.
Ja, jag vet, alltså, du säger alltså det finns så här typ att man lägger liksom attributpoäng på typ strength och intelligence och dexterity och alla de här grejerna. Ja, ja men alltså det låter precis som vad jag inte vill ha för det här spelet. För att nu har de gjort ett liksom Souls-like typ 4 gånger. Med liksom ytliga förändringar. Alltså Neo och Wolong liksom på ytan så känns det som att det som skiljer de spelen är bara liksom, ska man säga, kulturen det utspelar sig i. Och när de utannonserar detta så det jag ville ha var, jag har sagt det flera gånger, jag vill se Team Ninja göra ett old school Team Ninja spel, alltså Ninja Gaiden liknande, liksom någonting som är typ ett actionäventyr, mycket mindre rollspels tjafs. Jag är så jävla, jag har pratat Dragon's Dogma 2, eller jag har spelat Dragon's Dogma 2, vi kommer komma till det sen. Men nu, det känns som att det enda jag har spelat hela det här året är bara massa jävla rollspel. Där jag sitter i menyer och liksom bara, åh, vad ska jag göra med de här så item descriptions och sitta och pilla och...
Vill du veta varför? Nej. Det är för att det nästan bara har släppts massa rollspel.
Ja,
men det görs bara rollspel.
Det är rollspelshelvetet liksom... ända sedan januari.
Jag vill ha ett gediget jävla actionspel där jag bara kan hoppa in och typ sparka skärt. Alltså, det är så jävla mycket bara förbehåll och bara, du får liksom de coola delarna kommer snart. Du måste bara traggla igenom liksom 16 noveller av on-screen text.
Får hoppas på Stellar Blade.
Ja, men precis.
Ja, men jag är öppen för att det ska vara bra, men jag vet inte. Alltså, vad fan har hänt med actionspel? Allting ska vara liksom massa jävla typ, sitta upp med siffror i något jävla kalkylark. Sitter jag och jobbar på Telia eller?
Jag hade velat ha ett actionspel som inte var Souls-like.
Men Oliver, släpper någon ett 12-20 timmar spel för $60-70 så är det inte bra jämfört med ett 200 timmar menyspel.
Jag vet, fuck those guys som säger sån skit. Alltså, gud. Alltså, nej. Ninja Gaiden, det finns menyer i Ninja Gaiden också. Det kommer upp en meny när du startar spelet och du måste trycka new game. Ja. Och ibland går det in ifall du vill ta liksom lite hälsa. Och ibland går det in ifall du ska typ byta magi. Och det finns typ 4 magier i spelet eller någonting sån här skit. Liksom. Alltså det är bara simpel jävla skit där liksom majoriteten av speltiden är på stickan och liksom på jag tycker fortfarande du borde testa Ninja Gaiden. För att men det är fortfarande ett svårt spel, men det är inte liksom, det kräver inte att du ska förstå så jävla mycket skit. Liksom vad en poäng på intelligence gör för skillnad för din liksom moment to moment.
Ja, men alltså som sagt, jag önskar ju att det hade varit lite mer åt det actionfokuserade spelet som jag är ute efter. Kanske just på grund av att ibland så känner jag mig ganska underlägsen och även att jag tycker att det på det stora hela faktiskt är väldigt roligt att spela än så länge. Så är jag väldigt rädd för att dö. Just på grund av att det liksom inte är så snälla sparpunkter. Utan ibland så får man börja ganska så lång bit tillbaka. Vilket gör att man dels kan bli ganska så frustrerad. Jag har inte blivit extremt frustrerad än mer än precis som jag sa tidigare i tutorialen. Men det kan ju också göra liksom att man blir lite less. Och i synnerhet om man kanske inte är så van vid den här typen av spel. Och det känns som att det här kanske inte riktigt är spelet heller som får in mig i Souls-like-genren. Men som sagt, det händer ganska så mycket i spelet hela tiden. Man pillar kanske inte så jättemycket i menyerna, precis som du undrade om. Utan det är liksom mer att man presenteras för ganska så mycket saker hela tiden. Till exempel relationer med kompanjoner, romantiska relationer finns det ju. Eller vad man ska säga. Och det finns ju också relationen som man har med vissa områden till exempel. Så det händer ju liksom en del sånt som man presenteras inför och hur vissa uppdrag ska tas an och liknande. Men som sagt, jag hoppas ju att jag kanske i alla fall kan bli någon promille bättre. Så att det blir lättare att ta sig an det. Jag vill ju spela igenom det och spela klart det. För att jag tycker ändå liksom att hela den här biten med att ens svärdstvilling liksom går förlorad tidigt är intressant. Och jag vill gärna liksom se hur det utvecklar sig.
Mm.
Ja, jag längtar tillbaka till simplicitet i gaming.
Ja. Men man vet inte, det är kanske det som händer med tanke på att ingen har råd att utveckla spelen längre.
Jag tror inte det är en budgetfråga. Men
det beror på ROI.
Huh?
Return of investment. Så liksom, lägger vi 100 miljoner på ett linjärt singleplay-spel, hur säljer det jämfört med...
Ja. Jo, men man kan göra liksom korta men onödigt komplexa spel också. Det är inte nödvändigtvis. Jo. Men jag är trött på evigt långa spel också, men det är inte vad jag pratar om. Jag pratar om liksom mekaniskt, systemiskt, simpla spel. Jag ska komma på det perfekt. Men jag tar typ Portal, då har du typ en skjutknapp och en hoppknapp, och det är typ... De lyckas göra en miljard grejer med det.
Du har faktiskt två skjutknappar i Portal.
Två skjutknappar.
Nu kommer Loremeister igång.
Och en.
Ja, nu blir det
så avancerat. Så har du sagt, bara, fuck Portal.
Men sen, liksom det ja, jag älskar när de så i spel när de bara, här är ditt vapen och det är ditt vapen. Det är typ en av mina favoritgrejer med Ghost of Tsushima, som är liksom ändå bort från normen i det. Är att du har din katana. Du kommer alltid ha din katana. Den katana du börjar med är den du slutar med. Du kommer lära dig att göra olika saker med den katana, men det är liksom ditt svärd. Jag vill liksom inte hålla på, fan. Och Dragon's Dogma, jag håller på och liksom, då låst upp en ny vocation, och så känner jag att jag måste testa den. Och jag bara, fan, det här är hemskt. Så går jag tillbaka liksom, och nu har jag lagt massa pengar på att liksom uppgradera och typ skaffa skills till den här nya vocationen och på armor som passar till den här vocationen, för att ifall du byter liksom typ svärd, eller om du byter liksom din fighting style, så funkar inte den här jävla armorn som jag hade på mig innan. Min kroppsmuskulatur ändrades, så att nu måste jag liksom ha ett helt nytt set av armors för att ens fungera, och jag lägger massa tid och energi på att få det funka, så bara, det här suger fan pung. Går jag tillbaka till den förra. Alltså, det här är... ge mig ett vapen och gör det till det bästa vapnet.
Låt mig berätta om Kangen Metroidvanias.
Ja, Samus har sin armkanon.
Men Ghost of Tsushima-skaparna har ju
och så lägger de på.
Om man kan ha svärd så ska man ha svärd. Jag tänker att vi kan gå vidare till Dragon's Dogma 2, just på grund av att jag känner att jag kommer förmodligen ha ganska mycket mer att säga nästa vecka om Rise of the Ronin. Och det kan vara liksom bra att gå in lite djupare på det då, helt enkelt.
Ja, vi har spelat Dragon's Dogma vi tre, va?
Men Jimmy, Samus har en armkanon. Hon låser upp ny funktionalitet med den armkanon. Men det är inte det att du måste liksom gå in i en meny och bara, jag hittar en ny armkanon. Och så den har 2% mer skada.
Det är därför jag gillar Metroidvanias, för att du får nya förmågor. Det är det som är progressionen där. Inte att du liksom kan välja vad du vill ha. Utan det är ju liksom... Det är progressionen är att precis, du får en ny attack. Det var därför jag sa att du borde spela med Metroidvanias, för då kanske du får det du vill ha.
Men de är också likadana. Ja.
Metroid Prime 4, de är utannonserade. Det är en looter shooter.
En looter
shooter. Det finns 2500 olika armar med olika funktioner du kan låsa upp.
Ja, olika typ skins element på skit. Alltså, dra åt helvete med allting. Jag blir så jävla sur. Fy fan. Jag menar, Control hade liksom, du har ditt vapen och du kan göra olika former, sen hade du fortfarande alla andra skit, så bara 2% extra.
Ja, det finns nog, Det finns nog inget som är så osäkert som att hitta en modul som ger dig 2% mer i skada. Och man bara, vad betyder ens 2% mer i skada?
Nej, 2% är 0%. Det är, alltså, det är verkligen...
Alltså, det är till och med bättre om du bara står och tar den här modulen, blir starkare. Punkt.
Ja. Ja, men då är det för diffust. Men alltså bara sluta göra liksom souls-likes. Det är typ allt man gör nu. Ifall du inte kan liksom sätta en egen spin på det. Alltså... Team Ninja, ni har gjort samma spel 4 gånger sedan 2015. Jag vet inte när första Nio kom.
Nej, det låter väl typ så. Ja, 2017 kanske. Eller? Nej.
17 kanske det var.
Jag minns faktiskt inte. Ja, det var det.
2017.
Utan att ens ha spelat spelet kände jag det på mig.
Ge mig Ninja Gaiden 4.
Som ett Souls-like.
För helvete. Nej!
Med six-axis tut-funktionen.
Det kan vi skippa. Men,
men jag har ju spelat Dragon's Dogma 2.
Ja, Dragon's Dogma.
Som... Yep. Är uppföljaren på, eller uppföljaren, jo men det är en uppföljare, men mer en spirituell sådan på jo. Dragon's Dogma från 2012, tror jag det.
Ja, 2012.
Vilket, som har blivit lite av en sån här critical darling, för jag tror inte det var så mycket uppståndelse vid Dragon's Dogma när det faktiskt kom.
Nej, det var mer en kultklassiker mer än en superhit.
Ja, critical darling var det inte för att det fick många...
Och nu när man liksom har spelat de inledande timmarna i Dragon's Dogma 2 så är det så här att det känns väldigt mycket som det första Dragon's Dogma, men det är bara att det är ingen annan som riktigt gör samma sak heller på det sättet, trots att Dragon's Dogma påminner om mycket annat. Men hur mycket har ni hunnit spelat?
Jag har spelat ett... Gud, tiden flyger när man väl sitter och spelar. Men jag är level 13-14 nu och levelar fighter som vocation. Låst upp lite abilities och gjort lite main story-uppdrag och så. Jag skulle inte säga att jag är långt in, men tillräckligt mycket för att ändå få någorlunda grepp om det.
Hur mycket du spelat?
Ja, 5 timmar kanske, 5-6. Jag är inte mycket långt efter, eller vill säga... Jag är inte långt efter vart Adam är baserat på vad jag hört honom säga. Jag springer runt. Jag vill också säga 13 kanske.
Jag har spelat 10 timmar och jag ligger på typ level 15 tror jag. Också gjort en del huvuduppdrag och sprungit runt lite eftersom det är det man gör. Och jag måste ju säga att det är... Jag gillar det hittills. Speciellt med tanke på att man går från Rebirth, vilket är väldigt så här typ... Här finns det grejer att göra, här har du minispel, här har du de här jävla World Intel att göra. Och så kommer man till Dragon's Dogma 2 där du egentligen typ har, här är en stad. Och det är typ det du får veta.
Ja, allt annat är bara,
ja, och det
du
känns
får hitta
som...
dig själv. Det kan vara liksom, här är en grotta, men den är inte utplacerad på kartan.
Ja,
du måste
och jag tycker
den,
att spelet
liksom
känns väldigt mycket som en blandning mellan Elden Ring, Breath of the Wild och Witcher 3. Utan att egentligen komma upp i samma kvalitet som de tre spelen. Men liksom det påminner väldigt mycket om att det är väldigt systemdrivet. Precis som Breath of the Wild. Det är ganska diffust liksom så här i att du får inte veta. Du får liksom inte all info som i Elden Ring. Men det är inte lika kryptiskt eftersom Elden Ring kan ha väldigt mycket nonsens. Så du får bara säga, okej. Jag får bara gissa. och sen så... När det kommer liksom till liknande Witcher 3, jag tycker att världen, hur den är uppbyggd, känns väldigt likt. Den är väldigt liksom kompakt. Liksom att städerna är ganska täta, skogarna är ganska täta och liksom du får liksom ganska mycket leva dig in i det, för att det finns ingen traditionell fast travel i det, så du kan liksom inte zooma runt på kartan typ Assassin's Creed på en gång. Utan det är verkligen så att du får typ så här, nu har jag de här questen och då ska jag hit och hit och hit. Och då får man liksom själv planera upp, men hur ska jag tackla de här, i vilken ordning och hur mycket hinner jag med under dagen innan det blir liksom kväll och alla otäcka monster kommer fram. Så att det är ett väldigt speciellt spel.
Ja, och sen är jag lite Shadow of the Colossus, så man kan klättra runt på monstren och hugga dem i pungen.
Det, vilket det, är ju typ det stora uppen var också originalet, så att du kan klättra upp och få stäba den som fan i ryggen liksom. Mm.
Ja.
Jag gillar det, men det är inget Devil May Cry 5. Alltså det var ju mer med vad jag söker från ett spel liksom. Alltså Devil May Cry 5 är liksom bara, det är bara amazing från första sekund, och detta är alltså mitt första intryck är precis som med förra spelet, är liksom att jag kan inte fatta att det är samma team som har gjort detta och gjort
Devil May Cry. Men det är ju helt annan genre.
Jag vet, men det liksom, det finns ingen overlap liksom. Jag tror att mitt misstag från början var liksom att jag jämför striderna med striderna i Devil May Cry. Jag bara, vart är alla coola attacker? Jag bara svingar mitt svärd random och håller upp skölden. Jag vill liksom göra coola grejer. Och det blir coolt när de riktigt stora monstren kommer. För det blir som små mini-set pieces, och det är väldigt, som du sa, systemiskt drivet. Liksom. Det är inte så här skriptade bossfight, utan väldigt random grejer kan hända. Och man klättrar upp på facet på en cyklop, och man liksom typ poundar svärdet in i ögat på honom, och så ramlar han ner och så kan man göra en superattack och så kommer den.
Alltså, och det jag också gillar liksom, bara det här liksom, att när du träffar de här stora fienderna, är att om du skadar dem och flyr, så liksom regenererar de inte hälsa igen. Utan du kan träffa på det monstret senare. Och det du skadade innan är du skadad fortfarande. Så det tycker jag. Mm. För att då blir det inte så här. För att ofta är det så att när man, typ i Dark Souls och sådana spel. Det är så att du träffar på fiender och bara shit, jag måste fly. För att jag kommer inte klara det. Och sen går de tillbaka och du bara full hälsa. Så att allt du gjorde precis är liksom fuck it. Medan så här är det så här. Bara att, men jag går och slickar mina sår för att komma tillbaka till dig. Ditt svin.
så i början tänkte jag liksom, jag kunde inte göra annat än att jämföra med Devil May Cry 5, som är typ liksom den här generationens liksom starkaste actionspel. Men så kom jag på att jag borde börja jämföra det med någonting som är åtminstone i samma sfär, och då jämför jag det med typ Skyrim, och då är det ju Naughty Dog. Det här spelet bajsar på Skyrim nu i liksom action.
Men så är det.
I action avseende. Och det har ett djup. Det är bara att man måste gräva lite för att hitta det. Men det är som sagt, alltså, jag blir bombarderad av tutorial-meddelanden liksom var femte minut. Och liksom precis som jag klagar på med. Så jag förväntar mig, om typ 2 veckor kommer jag sitta här och sjunga liksom Dragon's Dogma 2 praises. Men som det är nu, precis som Rebirth, att jag liksom bara, alltså gud, det här spelet, det finns inga tutorials. Det dyker upp meddelanden kontextuellt baserat på vad du håller på med, och så förklarar de olika grejer. Och jag känner mig väldigt överväldigad. Och förresten, alla spelstudios borde ha en anställd som vars titel är typ Supreme Slapper eller någonting. Och när någon tar upp liksom idén, ska vi ha encumbrance, så går han fram och bara slappar åt helvete. Håll käften, Adam. Dra åt helvete med era jävla encumbrance, så att jag måste sitta och pilla i mina jävla items-menyer var 12:e minut. Jag bara, nu går jag runt som hela tjockis. Hon kan inte liksom sprinta mer än 5 sekunder.
Du,
jag blir helt, Oliver, jävla galen. Ja.
Oliver, du har 3 slavar med dig så du kan dumpa skit på hela tiden.
Ja, och de kan instadö. Och så... de är inte liksom mina. Och sen så bara, här liksom, var 50 meter så är det någonting nytt att plocka upp. Men spelet straffar mig för det. Vi snackar om detta med Starfield.
Jag var faktiskt med Oliver här. Att det är typ, det jobbigaste med det här spelet är att hålla koll på hur mycket ens inventory väger. För att det är typ så här.
Helt plötsligt så är det man hur jävla tjock som helst. Och man bara, jag har ingen aning. Hur går man in och kollar igenom de här typ 300 olika föremålen du har? För att kolla vilket väger mest.
Jag kan ge tips. Ert camping kit väger 7 pound.
Jag vet, det
dumpa faktiskt... den direkt till er egna
ja,
på.
Det är så, jag har inte tagit med camping kits för att det väger 7 kilo. Jag är så bara, nej, fan, jag tänker typ, jag tänker i våndas genom åkrarna och sånt för att jag vill inte ha med mig 7 kilo dödligt.
Camping kit ger jag till en av mina pons. Och sen är det liksom ifall jag hittar typ en stor armor breastplate eller någonting så kan jag skicka över den till min pawn. Men det är fortfarande liksom att bara mängden typ healing items och särskilt så här liksom ska man säga crafting items, alltså typ djurhudar eller monsterhorn eller sån här skit. Det blir så jävla mycket och jag, det enda sättet att liksom lägga det i någon sorts storage är liksom att komma tillbaka till fucking någon in någonstans på, i en by eller en stad och så går du dit och så bara organiserar och lägger du in all din jävla skit. Problemet är till och med Starfield gjorde i alla fall detta. Jag kunde snabbt fast-travla till ställen jag kunde dumpa av min skit. Och här är det liksom att du måste typ ha låst upp en jävla kristall och sen måste du använda ett jävla föremål som jag bara hittat en av genom mina 6 timmar bara för att teleportera tillbaka till den jävla stan så att jag kan lägga in all min jävla skit.
Och sen det är inte andas.
Det är ett systemdrivet naturalistiskt action RPG. Det är liksom det
finns och de straffar val och mig för att jag liksom faktiskt
det är för att du ska bara vara en hoarder.
Det är inget fel på hoarders.
Jo.
Jag menar alltså fuck me. Hade jag försöker komma på, jag menar Witcher hade också encumbrance.
Ja. Men och då nerfade skiten ur för att spelare som du gnällde.
Precis, jag stöter aldrig på en punkt i princip i det spelet där jag måste
tänka på det. Geralt kan springa runt med 18 ton silver i ryggen utan anledning.
Ja, men du är en sån jävla tönt då som typ, jag vill inte i GTA, jag kan inte gå runt med en rocket launcher för att man kan inte ha en rocket launcher i fickan.
Men det är inte den typen av spel!
Jag skiter i vilken typ av spel det är. Alltså, du inget spel har dragit någon nytta av, någonsin av att ha en gräns på hur mycket skit du kan plocka på dig. Det är fucking bullshit. Det är dödsstraff på den
skiten. Det är något som bidrar till aktivt val i spel. Det är
aktivt val. Det enda det bidrar till...
Ska jag lämna den här saken? Ska jag lämna den där saken? Ska jag ta den här saken?
Det enda det bidrar till är liksom bara att jag behöver lägga timmar på timmar på timmar bara att springa tillbaka till den jävla kistan så jag kan lämna min skit och sen fortsätta spela det jävla spelet jävla fan.
Och det finns såna här små guldbaggar du kan hitta som ger dig 0,15 extra. Ja. Gör det bara,
jag har checkat typ 18 sådana. Jag springer fortfarande runt och fettrollar. Alltså det är jävla...
Men jag tror det värsta är ju de här fansen shamear ju dig för att du plockar upp grejer. De bara, ja du vet att du inte behöver plocka upp allt du ser.
Ja.
Mina fans kallar det mig
springer
grejer.
Bara ut med killar eller?
Det här är...
Jag råkade bli... Jag hade en level 2 female archer. Och så bara, hon dör på ett slag. Jag dumpar henne och så tog jag en kille. Och det första han gör är så bara, jag märker att det bara är dudes här. Jag undrar vad det betyder. Och jag bara, fuck me.
Det är som med alla spel är. Till slut så lär man sig vilka föremål som inte har lika mycket värde för dig. Och så är det inte lika mycket av ett problem. Förutom att då när man ska typ loota en död kropp så får du inte se vad det är du plockar upp. Du bara plockar upp det. Det står liksom okay, bara examen på ett lik. Och jag bara, det här kan vara pengar. Eller så är det någons jävla tånagelklippningar som jag plockar upp. Och så måste jag gå in i den jävla inventory-menyerna bara för att slänga skiten för att de väger typ 3 kilo av tånaglar.
Där kan jag hålla med om att typ ett Fallout 4-aktigt loot-system hade nog fungerat bra.
Mm. Nej, men jag håller faktiskt med. Jag tycker också att en kamerasystem. För att jag går inte hela tiden heavy. Och det är bara så här, nu är den så bort lite. Och sen så kommer man till uppdrag och säger att nu måste du ha ett extra set av armor. För att du ska kunna smyga in på det här stället. Och då måste jag liksom ha min egen armor som är bra. Och sen den här jävla skitarmorn. För att jag ska kunna smyga. Men det är ju... Alltså för att vara ett systemdrivet spel också så har du liksom... Om man jämför dem med Skyrim där har väldigt många olika liksom nivåer. Så att du kan smyga och du har archer och liksom allt det här grejerna. Så är ändå det här ganska bare bones. För att de smyguppdrag jag gjorde så var det så här att... Jag fattar liksom inte riktigt Det är liksom inte ett djupt system. Det var typ så jag skulle komma in till en kille som hade fått en nyckel och så skulle bryta ut honom ur fängelset. Och då var jag så här, jag var ju väldigt försiktig. Jag bara, men gud, hur ska jag, kan jag lura bort de här vakterna som går runt i den här jävla dungeon så att liksom jag kan bryta ut den här killen? Nej, det räckte med att bara de inte tittar på dig när du går in i den här cellen så är det lugnt. Och sen kan han bara springa med dig ut oberoende på vart de står någonstans. Och det är så här att, okej. Okay. Så det är liksom inte så... Det är inte så liksom djupt på det sättet. Vilket blir lite konstigt.
Ja, det hade inte Rockstar tillåtit.
Nej, eller Bethesda för den del. Då måste man i alla fall liksom visa att man är gömd på något sätt. Medan här var det typ bara hej och hå. Och sen när man skulle in i något annat slott. Då behövde jag liksom ha den här dräkten. För att de inte skulle misstänka mig. Men det, liksom, det var lite oklart. Om det var det som det gällde. Så att jag fick liksom experimentera. Jag fick googla förresten. För att säga, jag bara, hur smyger jag?
Och sen det med vocations är en jättecool idé på pappret, för att det är liksom att det är sådana val då som Adam snackar om, liksom, ska jag plocka upp det här blåbäret eller inte för att våga jag bli tjock? Då är det ju betydligt mer intressant så här spelmässigt liksom, alltså vilken typ av fighter vill du bli? Man har fyra man får välja mellan början, och jag tycker också det är bra att inte allt är upplåst direkt, för att då blir det väldigt överväldigande. Det är liksom bara fyra väldigt liksom simpla arketyper, och du har din fighter, du har din archer, du har din mage och du har din thief, tror jag det heter. Mm. Liksom, och det är bara liksom med lite så här basic så här spel knowledge så vet man liksom ungefär vad de här olika gör för någonting bara på att läsa namnen på dem. Men samtidigt så är det, alltså okej, så jag väljer fighter och nu helt plötsligt så varje gång det kommer en harpy så får jag begå seppuku, för att jag har inga attacker som gör någon som helst skillnad på dem, och de sjunger så att jag somnar. Men, så ligger det i 12 sekunder.
Du kan låsa upp den abilityn så att när de flyger på medium höjd så kan du slå ner dem.
Men vad gjorde det? Jag nådde dem aldrig. Min pawn, jag började med Archer.
För att du kan ju ha med dig, du har din huvudpawn, sen kan du ha med dig två ytterligare.
Precis, jag har gått runt fyra, men det var ett tag jag bytte min. Så min pawn började som archer. Och sen märkte jag hur... För jag tog in en mage. Och helt plötsligt märkte jag hur användbart det är att ha en mage i ditt party. Och jag tänkte att det är lika bra att jag tar min main pawn som jag vet att jag alltid kommer ha med mig. Och gör henne till mage. Och så var det ett tag som jag sprang runt med henne och två till som bara hade typ svärd eller whatever. Och vi sprang runt. Alltså varje gång det kom... Jag tror att jag hade... En 15 minuters fight mot tre harpies. Bara, hur fan är det här möjligt? Alltså, och jag försöker liksom, till slut så sa jag bara fuck this. Jag springer, hoppar ner för ett stup, dog nästan. De följer efter och liksom tumlar ner för det hela stupet. Och ett par av dem dör och jag får liksom typ få upp dem. Och så är jag bara on me, för man kan ge dem olika kommandon. Liksom, go, help, on me, bla bla. Jag bara, följ efter mig, nu sticker vi från de här jävla harpisarna som, alltså när jag dödar dem får jag typ 3 XP och tånaglar, återigen. Och så sprang vi och vi springer typ en kilometer och så vänder jag mig om. Då har de följt efter mig. Vad fan? Jag bara, jag har ingenting. Och vid det här laget hade jag också bytt från fighter till en av de nya då, vocations, warrior, som har ett bauta megasvärd som tar typ 10 sekunder att svinga. Det är helt omöjligt.
Oliver, skill issue.
Ja, jo. Ja, men det är absolut en skill issue. Alltså, och jag bara tänker, det har varit så jävla nice att ha en pilbåge och bara skjuta en av de här harpisarna rätt ner i gommen. Men alltså, jag vill inte spela Archer för att jag vill kunna göra annat än att bara skjuta pilar. Vem fan vill bara skjuta pilar? Jag är så trött på pilbågar. Någonstans runt 2013 så bestämde någon jävla tjomma att varenda actionspel ska ha en jävla pilbåge. Vi har Tomb Raider, vi har fucking Crysis 3 kom in med sin pilbåge. Allting ska... Pilbåge suger baller. Horizon kan dra åt helvete med sin jävla pilbåge. Alltså, okej, där funkar det mer för att de är bokstavligen typ i framtida stenåldern, men pilbåge är det tråkigaste jävla vapnet. Ja, jag är så trött på pilbågar. Nej, men svärd kan man göra massa olika saker. Ja. Pilbågen, men... du skjuter pilen.
Men
svärd, alltså, kan man liksom
byter du ut din japanska?
Jonglera.
Nej. För de som inte vet så är Dragon's Dogma så att du spelar ju typ co-op med dig själv. Så att du har din egen pawn som är din följeslagare och sen så kan du rekrytera andra spelares pawns. Och de blir liksom, de är exakta kopior av de pawnsen de har skapat. Men de levlar inte upp med dig, så därför måste du byta ut dem så att de håller jämna steg då.
Ja, så fort jag får chansen.
Jag är också fighter och min huvudpan är archer. Och sen har jag med mig en mage som helar och en till fighter. Och jag har inte haft problem med harpies.
Ja, men så hade jag från början. Nej, så hade jag i början och då var harpies inga problem. Men som sagt, jag vill inte att min healer skulle vara liksom beroende på en random level 1 som aldrig går upp i level. Så jag bytte. Mm. Och sen så tog det ett tag innan jag kunde hitta. Men nu har jag bytt så att jag har en archer med mig. Så harpies inga problem längre. Och det var en jävla rant jag gick på bara för en väldigt specifik situation som jag själv hade satt mig i. Alltså, överlag så tycker jag om det här spelet. Jag tycker att det gör många grejer rätt. Jag har väldigt många coola idéer. Det här med typ pawn-systemet. Liksom att det är andra spelare som hyr in din pawn och kan skicka tillbaka gifts. Vilket jag...
Alltså jag brukar skicka i alla fall potions och sådana grejer som jag vet. Nytta, vet du vad jag har fått 3 gånger? Bunch of flowers.
Nej.
Det är liksom det mest värdelösa.
Så här, jag har en bunch of flower och beskrivningen är att deepens the bond to whoever. Vadå, vilket bond? Det måste vara liksom NPC
i
spelet. Alltså
jag bunch of flowers i ett quest, vet jag i alla fall. Men det hade jag redan fixat.
Jag försöker göra typ som tomes exempelvis. Som gör att du kan skicka elektricitet på alla fiender på skärmen. Jag har bara fått tillbaka min gubbe en gång för att hon ser ut som en normal människa så att hon sticker inte ut i en crowd liksom.
Men jag har buffat min pawn ganska mycket. Jag köpte en ganska dyr båge, uppgraderat den och lite sådana grejer så att det liksom ska vara attraktivt.
Min pawn är en mage, sån här kattsnubbe, och han heter Percy, som stavas P-U-R-R-C-Y.
Ja,
han har inte fått tillbaka någonting, tror jag, än. Jag har inte märkt i alla fall, men när jag väl skickar tillbaka att jag
skickar en av dem.
Fisk och sånt till spelare. Nej. Jag har inte så mycket värde på mig, för att jag använder mina grejer, till exempel för att uppgradera min rustning och sånt.
Vet du varför du inte har grejer av värde? För att du spelet avskräcker dig från att plocka upp någonting. Nej. För plötsligt så väger du 13 000 kilo.
Men det är ett väldigt långsamt spel, just med tanke på att du måste springa överallt. Oxcarten kanske är så här att den tar lite tid, men jag kan i alla fall välja vart jag ska åka. Och då var det typ så bara, jag ska till den här byn. Och det är bara, det är åt andra hållet. Dit behöver inte jag åka, så jag kan inte ta hans Oxcart.
Nej, men du får inte bestämma vilken rutten buss tar exempelvis.
Det är liksom...
Ja, och det är precis det. I ett spel kan jag ha oändliga fickor.
Var det inte någon kontrovers med att man kunde betala någon form av mikrotransaktion för att kunna varpa?
Ja, det här har inte jag koll på.
I spelet så kan man hitta sån här typ
Jaha. Vad ska jag med till? Gör du mig fet?
Ja.
Omelett? Nej, men det finns olika såna här stones som man kan låsa upp på vissa ställen. Och så kan man hitta små typ, jag kommer inte ihåg vad de heter, men portal stones eller något sånt. Som är engångsanvändning som man kan använda för att teleportera sig till någon av de här ställen man låser upp. Så det finns ett fast travel system, men det är en resurs man förbrukar. Och de stenarna går att köpa som en mikrotransaktion för spelet. Ja, nu kan ju 95% av allting som de säljer som i mikrotransaktioner användas, eller hittas i spelet.
Kan man säga att vi gör ett väldigt komplicerat fast travel system. Oj, du kan också köpa det.
Ja. Ja, det är lite drygt.
Jag har bara hittat en sån.
Men samtidigt,
och jag fick använda den för att jag höll på att svälta ihjäl och monsterna lät mig inte vila vid mitt tält. Och jag var tvungen att lämna av alla mina grejer för jag var hur tung som helst. Och jag var i en grotta när jag försökte använda den också, men det funkar inte. Man måste ha fri sikt. Så man använder stenen och slänger upp den i luften så börjar den lysa och så försvinner man. Ifall man är inne i grotta så kastar han upp den i luften och bara landar på marken och bara, det där gick inte.
Ja, just det.
Fairy Stones heter de, tror jag. Ja.
Så alltså, jag gillar spelet. Och ju mer jag spelar, som sagt, alla de här grejerna som stör mig nu för att jag inte riktigt liksom... Jag talar inte Dragon Dogma 2 flytande ännu. Och då kommer de här liksom barnsjukdomarna som jag har med spelet försvinna allt eftersom. Jag tycker att det är betydligt mer engagerande än vad det första spelet var, för att där fick jag aldrig fotfäste i någonting. Här känner jag, men liksom, jag är ute på ett äventyr och jag bryr mig inte så jävla mycket om liksom att liksom försöka, jag ska verkligen maxa min upplevelse nu, utan jag liksom, jag bara, men jag går i den här riktningen och så får vi se vad som händer. Liksom, och det händer coola grejer.
Det är ganska lätt att leva sig in i just med att du kan inte bara flasha förbi allt och studsa runt på kartan, utan du får liksom ta din tid och verkligen gå igenom det.
Ponsen är inte lika irriterande det här som i första heller. Jag vet, men det är lite mer variation på det. Jag känner liksom att typ 3 timmar in i första spelet
typ bara, harpies! Men typ bara, here's a ladder! Liksom. It's a chest. Oh, there's a box or something. Jag bara, alltså vi har gått förbi den här stegen 3 gånger.
Ja, just det. Och jag bara,
there's a...
Och jag bara, vart är den här kistan? Bara, ni pratar om en jävla kista. Vart är kistan? Kan ni peka?
Ja, jag råkade få någon quest. Typ det bara... Ah, there's someone following us. Och då kan tydligen bara konfrontera figurer som förföljer dig. Jag bara ser mig kring. Vilken jävla figur? Jag vet inte vad, och det är ingen marker heller. Så vissa saker är lite för
ett problem också, att questloggen uppdateras inte med den information du har fått. Så att, har du tagit en liten paus från spel och så bara ser du på något quest och bara, vad fan är senaste informationen jag fick om det här questet? Så det kan också vara lite jobbigt. Jag hade önskat liksom att har jag fått info vill jag gärna att questloggen ska uppdateras med den infon, så att jag liksom kan gå tillbaka. För att ibland är det så att du inte kan göra questet tillbaka heller, för att du måste vänta en viss tid eller något sånt. Och då kan det vara bra att veta också att vad är infon jag behöver.
Jag önskar nästan att om man vill ha liksom den här hardcore-känslan av ett rollspel. Jag hade nästan velat ha den här loggboken från Morrowind i spelet. För då uppdateras i princip allting som folk säger i den här loggboken. Och så kan man söka efter keywords. Som uppdateras som ett ämnen och allt möjligt. Personer, ämnen, platser och sånt. Och något sånt tror jag hade kunnat passa med den här typen av spel. Om man inte vill ha det för enkelt i någon citattecken. Och jag tycker att jag hade gärna sett Oliver spela igenom en hel runda av Morrowind.
Ja, fuck that. Jag spelade 13 minuter. Bara mina ögon ploppar ur skallen.
Men Oliver, nästa gång jag hälsar på så kan vi spela lite Morrowind tillsammans.
Eller så kan du på att säga någonting obscent.
Eller så kan du gå och dö!
Men jag tror just med att spelet pushar dig lite liksom faktiskt tar det lite långsammare, så kommer du också uppleva lite de här coolare grejerna. Som är så att, liksom, att du träffar på en cyklop och det är så att okej, men ska jag ge mig på den här? Och jag var ju något bergsschack med en cyklop. Så klättrade jag upp liksom på armen så att hela liksom cyklopen drogs liksom mot bergväggen. Och han liksom, alltså han verkligen typ headbuttade det där jävla berget och knockade ut sig själv. Alltså det var, och jag var så förvånad.
Ja,
alltså knockade precis han sig själv. Och sen så jag och mina 3 pals bara satt på hans huvud och bara stäpp, stäpp, stäpp. Tills han dog.
Ja, men det är då som spelet är som absolut coolast liksom, när alla de här random shenanigans händer.
Jag gillar det väldigt mycket. Jag tycker det är bättre än första spelet hittills. Jag tycker inte att storyn är jättebra presenterad. Det är lite det här Assassin's Creed 1 liksom, så att folk står och pratar med varandra och det ser ganska trist ut liksom.
Man pratar med dig, men liksom, din karaktär gör ingenting. Och det är väldigt sällan man får... Det är inte som i Starfield där liksom, du har massa olika dialogval, men din karaktär inte
röstsatt. Och med det sagt så är inte storyn... Utan, jag tycker inte den är trivial eller ospännande. Den känns som att den har lite så här Game of Thrones-aura. För att det är liksom, du är ju då den rättmätige kungen eller drottningen eller härskaren över den här världen. För att du är The Arisen. Och den som sitter på tronen är en fake. Och det är liksom, ja, den komplotten, precis, men, du liksom men... spelet börjar med att du ska försöka då nysta i.
Ja, för att kunna ta den tronen så har hon liksom typ adderat dina minnen på något vänster. Så att när du börjar så är det bara en random som inte vet vad han heter.
Ja,
jag säger han för att jag är en han. Jag lyckades göra någon som ser ut som Aaron Taylor Johnson.
Ja, min är Chuck.
Ja, men du försöker alltid bara göra den fulaste möjliga.
Du, han är inte ful.
Du är en sån spelare. Ja,
han ser ut som en medelålders man.
Och liksom när du döper dina karaktärer så är det alltid typ så här comebacket. Eller,
nej, inte alltid. Typ, ibland döper de på Adam.
Comebacket eller Adam.
Min häst är Red Dead, heter alltid Bird.
Men det är ju faktiskt väldigt tur liksom hur liksom välgjord den här character creatorn är. Så att en av mina pans ser exakt ut som Geralt från Witcher. Och han heter Geralt med D. Och sen så igår när jag liksom gick på något quest så träffade jag en annan pan som heter Aragorn. Så att det är liksom, det är ganska kul. Och sen...
ja, men det är så man ska göra. Liksom göra typ, jag har sett folk har gjort liksom väldigt snygga Kratos. Och så dyker de upp i folks rifts och så bara, den vill jag hyra in.
Ja, och sen så, typ, sen så finns det sådana liksom hifts som när man går in i den här riften och säger såhär, my main pawn 2. Liksom. Så att det, nej, men det är ett väldigt bra spel. Faktiskt. Sen får vi se om man kommer...
Ja, det är en
det är inte kärlekskastet. Det är inte så här, speciellt inte när man kommer från Rebirth liksom, som var väldigt så här action heavy och bara så här typ flashigt, så kommer man till här man bara det är väldigt stillsamt.
Kolla liksom en typ video på en liksom random dialog i detta spelet, jämför med liksom mellansekvensen i Devil May Cry 5 när Nero typ flyger slow motion genom sin bil.
Alltså, jag tycker om att du verkligen jämför, för att det är samma studie, men liksom boxar den motsatta genren som finns.
Ja, jo, men det är liksom bara, fan vilken jävla stil och vilken jävla panache och vilken bra känsla för design och bara liksom gameplay och allting de har här och så här, bara typ gud, det mest generiska liksom typ western fantasy, alltså det ser ju ut som precis allt annat. Bara rent grafiskt. Det är liksom, du har dina vättar och du har liksom draken och du har din griffin och du har liksom, det, allting ser väldigt generiskt ut och sättet av så här gammal engelskan som jag blir galen på. Det känns så jävla bara, there's art to be done here, pray arisen.
This
is the shift. Prata på engelska.
Ja, to touch
men det känns så jävla liksom. Det är inte som i typ The det är inte som i typ The Witch-filmen där gammal engelskan känns naturlig, för att det är liksom det känns som att man liksom ser en familj som faktiskt bodde eller levde så här typ 1400-talet. Här är det bara liksom en japansk liksom version av hur han tror gammal engelskan låter. Inget låter
naturligt.
Det är ofta
naturligt. Så i japanska rollspel. Alltså, även så här, Octopath Traveler hade också ett ställe där alla pratade gammal engelska. Och man var så här, alltså jag orkar inte. Ja.
Well, there's not to be done here.
Men vi kommer förmodligen prata mer om Dragon's Dogma 2. För det är också ett här långt spel, antar jag.
Ja.
Det är nästan skönt att det inte är många
spel. Alltså, jag ligger så efter i år. Alltså,
spelar
det är hemskt.
Samma här. Jag har börjat en massa
spel. Inte jag heller. Jag började med det för jag hoppas att bli klar innan Rebirth. Och sen var Rebirth mitt liv en månad. Och nu är Dragon's Dogma här. Jag har till och med Princess Peach. Som jag har köpt. Men inte rört än. Jag antar att det kommer ungefär kännas som Kirby. Lätt och trevligt. Och typ 5 timmar långt.
Ja.
Tror du Encumbrance? Nej, för ja. Nintendo är bra. Nintendo vet man designar tv-spel.
Du måste se
faktiskt
samma animation i typ 15 minuter när du ska hugga lite ved.
Ja, nej, men jag kunde bära på mig
mycket som helst. Men det går inte långsamt fullt. Nej.
Men jag blir lite tungare. Nej. Tänk om man haft en kamera i Zelda. 0 av 10 ja. Direkt. Bara, åh, liksom, ditt vapen går sönder om 4 slag så du måste ha typ en hel, liksom, ett helt liksom, Bauhaus-lager fullt av vapen. Men fan, ifall du har 4 vapen på dig, då jävlar, då tar det 3 timmar att gå 1 meter.
Bauhaus-lager!
Oh, gud. Alltså, nu har jag bara suttit och skrikit en timme. Liksom, så här, vissa lyssnare kommer bara avprenumerera direkt. Bara det. Men
man så kanske du pratar sinnesbruk. För deras känslor. För vem ska stå men, för de som inte vill ha Bauhaus-lager.
There are dozens of us. Dozens! Men jag vet att alltså, encumbrance är typ... Det är... Ingen gillar det förutom Adam för att han är ett freak.
Nej, nej, jag är helt med på den kameran. Det hade jag faktiskt kunnat leva utan. Men nu är det klockan iväg igen. Och gud, vi gör så långa poddar nu för tiden. Men vi har ju faktiskt ett quiz på gång. Och vi vill ju alla ge Adam en chans till att vinna året. Mm. Så att han måste ju vara med. Och det är Amanda som har förberett frågan den här gången. Så nu är det faktiskt dags för quiz.
Ja, det är quiz nummer 8 i ordningen som jag har gjort i alla fall. Och första frågan av 3 är: den mångsidiga Helsingfors-studion Housemarque slog verkligen igenom för den stora massan 2021 med Returnal. Men vilket av deras spel var det som släpptes dessförinnan? Var det 1, Nex Machina, X, Matterfall eller 2, Alienation?
Jag säger Matterfall.
Jag säger också Matterfall.
Nu får vi
inte ta mitt svar.
Jag säger också Matterfall för jag tror att Oliver har koll på det.
Vad är det för stil?
Ja, men för att jag tänkte att det var Nex Machina eller Matterfall, men Oliver är så säker så att jag kör på det.
Varför tror du att det kanske skulle kunna vara Nex Machina?
För att jag vet att det var något av de spelen som släpptes ganska tätt inpå.
Eftersom att hon liksom hon försöker få det på andra vägar så vet jag
så
att vi har rätt.
Det är dålig stil att försöka lura mig över på fel sida.
Ja, så jag skriver 1 poäng till Adam. Det är rätt,
alltså,
va, Amanda?
Det spel som släpptes senast släpptes ju 2017. Och Nex Machina släpptes i juni 2017. Men Matterfall släpptes i augusti.
Ja, jag visste att de var nära varandra.
Ja!
Wow. Hon försökte fälla mig.
Jag sa Matterfall, jag har ingen aning. Jag
bara, gift, det är namnet.
Jag gillar att säga först, för då kan ingen anklaga mig för att bara ta vad den andra tog. Så jag bara slängde ur mig någonting. Jag har ingen aning. Jag vet att det inte var Alienation.
Ja, det släpptes 2016.
Ja.
Fråga nummer 2. I Fire Emblem Three Houses finns det som bekant 3 elevhem. The Blue Lions, The Golden Deer och vilket mer? Är det 1, The Black Hawks, X, The Black Eagles eller 2, The Red Eagles?
Jag tänker inte svara först för att jag har spelat det här spelet. Ja, men du
hade men du får säga först. Jag kom in på en jävel. Jag säger Black Hawks för att det låter som Black Cocks.
Jag tar Red.
Jag tar Black Eagles.
Och det är The Black Eagles som är rätt. Chris alltså. Det är ändå rätt roligt att alla svarade olika.
Ja, och bara en svarade rätt. Vilket var jag. Vilket ändå betyder någonting. Eftersom jag förlorade en poäng förra gången. Eller förra gången.
Jag skulle tagit precis, ringa en vän och så ringa okay. Jimmy.
Kan du läsa alternativen igen? Det bryts här lite dålig teknik.
Kan du läsa det rätta alternativet en gång till?
Ja, precis. Eller så klassiskt bara, jag tror inte det är någon av dem.
Så har vi den sista frågan. Fjolårsspelet The Invincible utvecklat av Starward Industries och utgivet av Frostpunk 2 aktuella 11-bit Studios är baserat på en bok. Vem är författaren? Är det 1. Lev Tolstoj?
Åh, gud.
Mm. Kryss. Andrei Sapkowski. Eller 2. Stanislav Lem.
Klart en jävla kommunist-ryss jävlar också. Alltså, jag kan ingenting.
Tre. Alternativ 3.
Ja, det tar också 3.
Det är Stanislav Lem.
Ah, fuck. Det var 3.
Vilket var det? Ja.
Eller 2.
Det var 3. Ja, okay, precis. För att om man, Anders är 1, kryss 2.
Ja, det är 3 alternativet.
Jag kände igen de två andra och då bara, ja, men då är det en tredje.
Tolstoj skrev ju Krig och fred.
Ja.
Och Sapkowski skrev ju The Witcher-serien.
Ja, det visste. Det var det enda de skrev också. Man inte skrev annat.
Ja, det var allt. Mm. Jag kan dra upp deras bibliografi.
Så Tolstoj, sån här one hit wonder.
Ja.
Ja, men han var ju ingen ryss. Då sitter jag här och skriker ryssjävla till folk som är polacker.
Nej, de är polacker, jävel. Ja.
Var alla 3 polacker?
Ja, det vet
jag. Ja, var du polacker som
Amanda, du borde veta.
Tolstoj är väl ryss i alla fall. Eller var? Det var rätt länge sedan han dog, får man väl säga.
Ja, man kan vara ryss. Okej, han var sovjet.
Okay. Men jag sa var.
Ja.
Precis.
Han var rysk författare.
Okej, ja, men då kan ju han suga satans kuk i helvetet.
Rysk författare och anarkoprimitivist.
Sapkowski är polack.
Jag gillar inte ryssar.
Och Lem är?
Tror att han föddes i Ukraina.
Okej, han gillar vi.
Ja.
Ja, men då fick jag 2 på...
Fördomsfull, jag är liksom namn som slutar på i och jag bara, åh jävlar,
då fick jag 2 poäng och du fick 1 poäng Oliver och Adam fick 1 poäng. Eller? Ja.
Nej, Adam fick 2.
Nej.
Jag fick alla 2 poäng. Fick just 2 poäng. Det, vi hade rätt på Metafall. Ja, det var ju tråkigt. Hur var ställningen nu då?
Så det är så.
Amanda 7, Jimmy 15, Oliver 12, ja, starkt, Adam 4. Så...
Ja.
Ja, du har varit med 2 gånger så du har fått 2 av 3 rätt båda gånger.
Ja, jag känner också att vi kan ju multiplicera mina poäng lite bara för att det ska jämna ut sig lite,
tycker jag. Det lät som en väldigt dålig idé.
Ja. Kan du betala i natura?
Jag kan ge dig löv.
Ja, men jag är riktigt bra på deal på en 85-tums TV. Nästan gratis. Då kan vi fundera på det.
Ge mig ett Bauhaus-lager.
Ja, ett Bauhaus-lager av TV. Du kan sälja mig en del av butiken du jobbar på. Ja, precis.
Ja, sista dagen jag jobbar, hus. Då jävlar.
Ja. Nej, men nu har vi snackat i 2 timmar så det är väl dags att säga hej då och godnatt och så vidare. Tack Adam för att du ville vara med. Det är liksom, vi måste ju reservera sista platsen åt någon i ligan liksom.
Vi kommer ihåg det. Vi kommer i kapp, ska du se.
Och ni andra, ni hittar som vanligt på spelsnack.com och det finns också länkar till alla ställen vi finns som Facebook, Instagram, YouTube, Apple Podcast, Spotify och alla andra ställen som har podcasts. Ni kan också mejla till oss på kontakt@spelsnack.com eller byta ut kontakt mot något av våra förnamn, sbsna.com, eller kommentera i sociala medier eller skriv på Spotify, för där brukar ni lämna kommentarer ibland, vilket är kul, eller på loading.se där vi också läggs upp varje vecka, och där fick vi faktiskt kommentarer på förra avsnittet, någon som tyckte att jag och Oliver svamlade för mycket, vilket är sant, och någon som inte hade emot att vi svamlade så mycket, vilket var kul för den personen. Det var väldigt mycket svam för
det. Ja, men
som sagt, Oliver och Jimmy, inte för alla. Så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Säger vi hej då!
Puss i ömsken.
Hejdå.
Ja.
Come with me. You're free.